bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden när vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Här är Erik Broström.
Pass me the asparagus.
Ola Aurell.
Hej.
Fanny Agazzi.
I'm the best piece of ass in three states.
Och Tin Soneby.
Don't interrupt me, honey.
Mycket bra.
Ja.
Vi har sett American Beauty från 1999.
Det har vi.
Vilken upplevelse. Vad heter det första minnet av den här filmen? Någon?
Jag tror jag såg den så här efter att den Oscarsgalan.
Mm-hmm.
Tror jag.
När Kevin Spacey fick en Oscar.
Ja, jag gissar lite att det var så. För jag minns inte att jag satt och hade någon åsikt under Oscarsgalan.
Jag minns att han kom upp och sa "This is the high point of my day."
Ja.
Samma replik som när han runkade i duschen.
Just det. Mm. Just det.
This will be the high point of my day.
Fick han en Oscar för den här alltså?
Ja, och det skulle jag vilja Oscars. Prata om också.
Ja, jag också. Ja. Verkligen.
Men jag minns att jag såg den på bio med Rebecca Kanter.
Mm.
Eller nej, hon heter inte så. Hon heter Rebecca bara. Men hon...
Va? Varför hittar du på ett efternamn?
Jag vet inte varför jag hittar på
ett efternamn. Varför heter namnet Kant-ör?
Ja, det vet jag inte. Men hur som helst, hon var min tonårsvän som var väldigt sådär... hon visste vad som var sexigt.
Var ni som de här två?
Ja, det låter som det.
Dottern och kompisen.
Är du säker på att de finns? Eller har du liksom bara ett minne nej. Som e-filmen?
Nej, jag vet att de finns.
Sen rymde jag med en knarklang.
Har du träffat henne på tag? Nej, men hon var inte sådär, hon var inte en slatt. Men hon var sådär liksom... har du sett Richard Gere? Den är så sexy. Har du sett En vampyrs bekännelse? Den är så sexy. Har du hört PJ Harvey? Hon är så sexy.
Det var mycket
vet,
sexigt med henne.
Och man bara, va? Jag går i femman. Jag förstår ingenting. Hon bara, har du sett min pappas juristkompisar? De är så sexiga.
Och hon var lite längre fram i utvecklingen än vad du var.
Och hon var så cool. Men och en dag kom han till skolan och hon bara, idag ska vi röka. Idag har jag börjat röka. Jag bara, wow, okej.
Men tror du att det var som i filmen att det var bara snack och innerst inne var hon bara en liten flicka?
Ja, men så är vi väl alla.
Men
ja.
Tyckte hon att Kevin Spacey var sexy?
Hon tyckte Kevin Spacey var jättesexy. Och jag såg den här och tyckte den var lite obehaglig för att jag växte också upp som typ ensam barn.
Aha.
Och mina föräldrar var också alltid osams och jag såg väldigt mycket ut som den här tjejen.
Väldigt många anledningar att relatera.
Ja.
Tin då?
Jag var ju 8 när den här kom ut. Mm. Jag vet inte om jag såg den när jag var just 8, men jag kommer ihåg att alltså, nu när jag såg om den så fattade jag inte hur bra den var när jag såg den. Alltså det var mer lite spännande för att det var lite bröst och sex och sånt. Det är den bilden jag har av det. Åt det liksom. Ja.
Mm. Minns du när du såg den? Ungefär hur gammal du var?
Kanske 12, någonting, 10-12.
Ola?
Jag såg den nog på bio och det är ju lite intressant för att jag förmodligen var... När vilket år kom den här?
99.
Ja, men så vad är det, 23 och sånt där. Och nu är jag lika gammal Tim något år äldre än vad han är när han dör liksom.
Ja, han sa i början
42.
I'm 42 years old. Och man bara,
ja, men jag känner mig
så alltså, Alfons pappavarning på den, eller
hur? Jag känner mig alltid så gamla som den där Torsten Liljekrona, Tjorvens, när
Farbror Melker.
Ja, farbror, jag känner mig, han säger, men han är så här 43. Ja, men fan, han är fräsch. Ja, känner jag, alltså, fan, soliga kinder och...
Ja, det är inget fel på Melker.
Nej, det är kraft i den karen.
Men ringa pappa.
Ja, Melker alltså.
Nej, men så jag har ingen självbild som är att jag är piggare än Alfons pappa.
Jag tycker det var kanon att han var 42 också, för att det är en sånt smart sätt att säga att han haft ett inrutat liv. För hans dotter är typ 18. Mm. Vilket betyder att han fick henne när han var 24. Precis, hade precis förmodligen liksom, tagit examen från universitet.
Ja,
på ett barn direkt. Ja. Mm. Haft ett inrutat liv.
Ja.
Så det är skitsmart att säga att han är 42.
Den grejen kunde jag inte riktigt identifiera mig eftersom min dotter är yngre. Men annars så blir en helt annan sådär, identifikation nu. För att nu är jag samma ålder och jag har också en dotter. Och liksom är den fasen av livet, liksom 40-årskrisfasen när livet är mer inrutat, så det är ju helt annorlunda att se den nu än när man är 23.
Jag kan relatera lika mycket till de här människorna för att jag har inte i närheten av det livet de har.
Ingen alltså, i filmen?
Nej, alltså det ska väl vara liksom, vad heter han, grannkillen. Det är väl det närmaste jag kommer.
Det är faktiskt sant. Jag är typ också där.
Ja. Ah. Vad roligt. Jag har också väldigt lite gemensamt med det.
Nej, men vad är det egentligen man har gemensamt med honom? Weed.
Jag kände nog mycket grannkillen när jag såg den, förutom att han är ju sådär störd ensam, fast han är ju så cool och så självsäker, så jag kunde inte identifiera mig med honom. Jag hade ju varit bara en sån med på riktigt.
Ja.
Han känns ju väldigt unik på det sättet och det är väl okej att han får vara så ball, men det känns också lite så här overkligt. Det känns som en superhjältetagning av en incel liksom.
Mm. Vi har ju karaktär, vi har Kevin Spaceys karaktär, fan jag är så dålig på karaktärsnamn.
Lester Burnham.
Jag skiter verkligen i vad de heter, eller ja. Jag glömmer alltid bort det. Hans fru är spelad av Annette Bening.
Ja.
Jag tänkte säga Billy Bob Thornton, men det är det ju inte.
Nej, det är det inte.
Vad heter han?
Han heter
Kingen.
Peter Gallagher.
Peter Gallagher, såklart. Självklart. Vem har vi mer?
Fuck me, your highness.
Det är Wes Bentley, det är Thora Birch då, som är dottern. Det är Mina Suvari, som samma år gjorde en annan American, nämligen American Pie.
Just
och Allison Janney och Chris Cooper som föräldrarna till Wes Bentleys karaktär.
Ja, just det, Colonel någonting.
Ja.
Också intressant karaktär. Vilka jävla karaktär? Regisserad av Sam Mendes. Var det här hans typ filmgenombrott?
Han har gjort en tv-film innan, men det här är man får väl räkna det lite som hans debut, framförallt credmässigt.
Jag har inte läst på, men jag hörde att eller jag har något minne av att han regisserade teater. I stort sett. Och sen var det här hans liksom filmdebut.
Det känns lite teater också.
Ja, tycker jag. Det är en del teater.
Jag tyckte det var jättemycket teater. Mm. Det ska jag som att jag tyckte både var bra och dåligt.
Han gjorde väldigt mycket sådana repetitioner innan filmen, så att, som var påminner väl om teater liksom, repetitioner. Sen vet jag inte om han var så nöjd med vad det blev. Han slängde bort de första 3 dagarnas inspelning. Och bara, nej.
Det var det här med teater.
Alla gjorde precis som jag sa. Det var mitt fel.
Shit, vad skönt att kunna göra så bara. Ja. Som regissör och bara kunna få göra så.
Och tänk att ha, det var ingen jättebudget på den här. Men tänk att få liksom första filmen med stjärnor ändå. Får man ändå säga att han har plockat med sig. Och bara, nej, ta bort dem. Ta bort dem 3 dagarna. Ge dem.
Ja, men det är väl långfilms, alltså det känns hög budget att bara kunna vaska 3 inspelningsdagar.
Den budgeten var bara på 15 miljoner.
Ja. Dollar.
Ja.
Och så då 21 år sedan, typ 22 år sedan.
Ja, just det.
Men det känns inte så dyrt i liksom produktions...
Nej, jag tycker inte det ser så dyrt ut. Det är liksom inte så här jättemånga locations.
Nej.
Det är inga effekter.
Nej.
Inget sånt. Det är typ knappt några props. Alltså det är ju ingenting. Det är ju fett tråkiga och skitnice miljöer för den här filmen.
Alltså, den är så
sjukt snygg. Och färgerna är liksom så här lite blått lite grått, lite brunt. Och sen kommer de här röda, alltså signalröda färgerna.
Kontrast mot vitt,
alltså,
jättemycket
sånt.
Det är sånt,
skitful.
Liksom.
Alla miljöer är ju fula. Allas hem är ju bara självmords... nivå liksom, alltså allting är ju bara deppigt, till och med deras kläder är deppiga, allting är...
Men jag tycker liksom det är skönt deppigt att titta på,
men det funkar ju.
Fotot är ju såhär.
Det är jättefint.
Jag bara säger, det är ju inte så här upplyftande och färgsprak, alltså det är ju inte euforia liksom.
Nej,
alltså,
nej, det ska väl spegla hans sinnestillstånd lite.
Men sen är det såhär, hur många, de är liksom hemma hos dem, hemma hos grannen, några utomhusscener på gatan.
Ja, väl spenderade pengar.
Ja, verkligen.
Typ den här festscenen som är lite så här...
Ja, precis.
Roddig, kanske.
Men den är ändå väldigt tajt filmad. Alltså att den är, det finns kanske lite stora svepande bilder, men det är ändå väldigt mycket så här isolerat till karaktärerna som pratar på något sätt. Att det är, de går upp lite vid en liten upp, liksom upphöjning, och sen är det Peter Gallagher och hans date, och sen är det de två. Så att den är väldigt så tajt
gått,
filmad.
Man har liksom bara gått in på någons fest och tagit
med sig. Förmodligen sen bara, nu!
Ja, nej, det var det som slog mig, att fan vad snygg den är, och den skulle, alltså är bortsett snygg från typ kläderna och färger på kläder och sånt där, det är lite modegrejer, så skulle den kunna ha gjorts liksom för 3 år sedan.
Ja, och sen tänkte jag också på, ljudet låter ju lite gammalt på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det var, bara det jag tänkte på också, att så här, det är det som skulle kunna göra att det inte riktigt går.
Ja, ljudet, inte musiken, utan ljudet.
Ja, men liksom replikerna, alltså allting, det låter liksom lite äldre.
Ja, musiken tycker jag också är väldigt mycket 90-tal. Ja. Thomas Newman har någon fas här, där han gör den här, han gör Nyckel till frihet 6 år tidigare i för sig, och sen Gröna milen.
Mm.
Alla låter likadant, det är mycket sådana här bom, 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 ja, bom,
och
bom.
Inte visste eller... han att han satte tonen för alla P3-program och P1-dokumentär resten av SRs liv.
Han typ växlar mellan det. Jag tänker själv att man ser Nyckel till frihet och så håller de på att sortera böcker in i fängelset. Bang, bom, bing, bom, bom, bang, bom, bing, bom, bom. Eller när den här musen springer runt i gröna milen. Pim, pa, pum, 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 pum. Och sen är det kontrast med enkla piano som är såhär bling, bling. Så.
Men väldigt ljudet så. Jag tänkte på när jag sitter och äter middag, det är väldigt så här burkigt ljud. Mm. Det är liksom det, så det ekigt och liksom man, så här,
fan, lite så, det är inte det bästa.
Upp dem bara. Men i övrigt så är den, jag tycker den är skitsnygg. Alltså jag älskar film som inte har så jävla skakig kamera.
Ja,
utan
alltså
varje,
det är ju
liksom, det är så här fast kamera.
Mm. Första scenen är ju den här när, som kommer tillbaka sen, den här när grannbarnet som med kameran, vad fan heter han? Han.
Karaktären eller?
Karaktären, ja.
Nej, inte
Kom igen.
Ricky,
ja, precis. Mm. När Ricky filmar dottern och allt det här. Så det kommer ju tillbaka sen, så man fattar vad det är. Sen, den andra scenen egentligen är ju bara jättesnygga åkningar. Så det är nästan så att man inte tänker på någon klipper och bara med den här... Alltså, musiken, nu kunde du göra den mycket bättre. Men den. Så att det är ju väldigt svepande och jävligt skönt att kolla på.
Mm.
Och väldigt så planerat. Där kan jag tänka mig att det har gått lite pengar. Alltså, till det.
Ja, för att,
Det ska ju är vara väldigt planerat och väldigt mjukt och fint och långt. Och det bidrar ju verkligen till den här som det känns som att man flyger omkring och bara observerar hans liv och hans perspektiv med sin voiceover. Liksom.
Ja.
Det känns som att det finns väldigt så här, lite olika arketyper av regissörer. En del är liksom all about the acting.
Mm.
En del är bara för manus. Till exempel Tommy Lee Jones. Du får inte ändra en stavelse i hans manus. Liksom. Och så finns det de som ser film som små konstverk efter varandra liksom. Och där är ju därför jag tycker Tarantino är väl så här praktexempel på de som har alla tre.
Mm.
Han gör liksom verkligen såna skitschyssta bilder av sina tagningar, av sina, där han placerar kameran. Han är jätteinvolverad i manus, tänker jättemycket på det, och han är involverad i skådespeleri.
Och han har sin speciella touch, alltså
ja,
just på det här man, det är inte bara att man kan ta efter honom och göra, alltså han har sitt liksom, lite som en seriemördare som har sin grej.
Ja, men jag tror det. Men han har det så tajt och han äger alla de tre liksom viktigaste grejerna, så jag tänker att det är det som gör Tarantino Tarantino.
Mm.
Sam Mendes väldigt så, alltså väldigt visuell i alla filmer. Road to Perdition, till och med hans Bond är väl väldigt så liksom. Skyfall är det väl, som är väldigt, också väldigt snyggt filmad. Ja. Liksom.
Just det, Road to Perdition, det var också en så här suburban drama, fast på fem...
Det är Tom Hanks, och Tom Hanks som en gangster.
Jaha, nej, förlåt.
Mm.
blandar ihop
när den. Du tänker på
Revolutionary Road.
Ja, varför tänker jag på den?
Road.
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 Ja. Det var bra för mig. Hej då.
Sen har vi ju The Road också som är superdeppig.
Ja, just det. Med Viggo, va?
Apropå visuellt. Drama.
Nej, men alltså, missförstå mig rätt. Det är ju fula miljö, men det är ju snyggt. Ja. Alltså, du fattar vad jag menar.
Ja, ja. De är ju själsdödande.
Mm. Men det funkar ju. Allting är ju... Ja, man köper ju det. Liksom. Ja, det bidrar precis. Ju till något.
Nej, men du nämnde det där med det röda klickar. Så här. Mm. Alltså deras villaområde, vita staket och så ros. Liksom.
Ja, det är mycket vitt i den här filmen, vilket jag tycker är skitintressant att det funkar, för det brukar man oftast undvika. Speciellt så här kritvitt som det är nästan i alla scener. Alltså, ja. Mycket bakgrunder är liksom vita och ganska tomma. Men det har ju verkligen en funktion i den här filmen.
Mm.
Ja, också kanske det som bidrar lite mer till att det känns som en teater lite grann.
Nej, men blommorna.
Ja, men vad är det med dem?
Ja, vad är det med blommorna?
Varför måste de hålla på?
Ja,
men jag undrar. Vet du vad jag undrar? Jag tänker så här, hur många blommor kan hon ha? För även om hon har de här rosorna planterade runt hela staketet, så är det extremt mycket blommor överallt. Hur många gånger kan hon skörda de här blommorna? Ja, det tar ju ändå en säsong att få upp såna här.
Hur får hon in den under tonåringens blus? Alla blommor,
jag
det är det
jag också. Jag tror det köper kan blommor också.
De verkar gå sönder då i och för sig.
Det kan vara CGI.
Jag tror hon köper dem på väg hem från jobbet. Alltså, ja. Det är inte bara att hon odlar.
Det kan inte vara. Hur mycket, hur det där gör
nej,
man
men de har väl en gardener, tänker jag.
Hon smäller hela budgeten på löne. Hon smäller hela lönen på blommor.
Typ. Det är ju extremt.
Det är därför de är så upprörda när han slutar jobbet liksom.
Ja, ja.
Kan det vara svenska titeln på filmen? Nu blommar löken, pappa.
Ja. Men nu blommar det i kärnfamiljen.
Full rulle med pappa Lester.
Mm. Sluta ligga med min klasskompis. Pappa.
Du ser svenska titeln. Sluta ligga med min klasskompis. Ja. Underbart.
Lägg av bara.
Annette Bening tycker jag är så jävla bra.
Alltså, hon är som en insekt i
den
här. Den är helt fantastisk.
Nej, jag tycker inte hon är bra.
Du gillar inte henne. Nej, jag tycker hon är jättebra.
Men alltså, hon är som en liten insekt. Hon, när hon går och städar det här huset, hon bara I will sell this house today. Och så har hon någon sån här du vet, hon har gått KBT och där fick hon lära sig någonting. Eller hon läste en självhjälpsbok om det. Alltså, jag ska säga det, då kommer det hända. The secret. Och så bara städar hon omkring och plockar med saker och allting låter som en liten som har sex ben och sprattlar.
Fan, och den scenen är en av mina favos faktiskt. För där är också så här, hela rummet är vitt. Hon drar igen de här, efter att alla har gått hem från visningen, så drar hon igen de här persiennerna och ställer sig och bryter ihop.
Ja, just det.
Och det är liksom ingenting där. Det är en tagning.
Ja.
Fett bra skådespeleri. Alltså det här är svårt att göra intressant också. För den är ändå ganska lång. Och ändå älskar man den.
Ja.
Det är så jävla bra. De klipper inte en enda gång. Det är en sån här skådisdröm. Liksom. Ja, man bara snygg. Får göra det där.
Och det är också... Det är så himla lätt att det blir pajigt också.
Ja, alltså. Och verkligen. Och det är, så här, det är så jävla... Alltså, det är ingenting i det där rummet. Alltså, de drar till och med, varför drar de till och med för gardinen? Du ser inte ut någonting. Du ska verkligen bara kolla på henne. Och hon har ju ens fokus under hela den här scenen.
Mm.
Men här kommer det fula i kråksången. För att den här filmen hade chans på att göra en top 5 Oscars. Mm. Det vill säga, göra något som de flesta inte gör och vinna de största kategorierna. Och vi har avverkat två av de filmerna, Gökboet och När lammen tystnar, och den tredje är Det hände en natt, It Happened One Night från 1934. Det
räknas inte.
Den räknas inte.
Nej, det är forntiden.
Ja, det är forntiden,
precis. Det gjordes inga andra filmer det
året. Nej, film började göras 1981 i alla fall. Men, så att den får för bästa film, det är producenterna Bruce Cohen och Dan Jinks som plockar upp. Den får för regi, det är Sam Mendes. Den får för manliga, Kevin Spacey. Den får för manus, Alan Ball. Och den enda som inte får för att vinna den här top 5, det är Annette Bening för kvinnliga huvudroll.
Och vem fan fick det då?
Vänta. Jag tänker mig...
Hon i Titanic.
Jag tänker hon i The Matrix.
Nej.
Du tänker ni att de här filmerna får Oscars 99 eller?
Nej men hon gjorde väl film då, massa film. Hon
menar du Kate Winslet?
Ja, Kate Winslet.
Hon fick inte för Titanic. Hon var nominerad.
Nej, men hon kanske var nominerad för något annat, menar jag.
Fick hon för Titanic? Nej, det fick hon inte. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte kollat upp det.
Jag tycker absolut inte hon ska ha Oscar. Alltså jag är inte överens här. Jag tycker inte att alltså den scenen är bra och det är inte dålig skådespeleri så, men det är en jobbig, det är en jobbig karikatyr att titta på, tycker jag.
Ja, jag fattar vad du menar. Alltså det är, jag tycker att hon ligger precis på rätt sida gränsen, men hon ligger på gränsen. Hade hon varit lite förutom Kevin Spacey tycker jag, som är ganska neutral.
Nej, jag tycker hade hon fått mer plats. Alltså hade hon haft fler scener så hade man inte pallat. Alltså det hade blivit för mycket.
Det hade ju kunnat vara en film om liksom, den handlar om henne.
Ja.
Alltså att hon flippar.
Ja.
Hade ju kunnat vara,
hon
gör
ju
det.
Men hon har inte velat se den, för hon är bara jobbig att titta på.
Nej, hon är ju härlig.
Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker att jag lider lite när jag ser den här, och jag tycker inte att heller att det är, alltså den här scenen fungerar, det här är ju också en väldigt teaterscen, och sån, den här scenen har kunnat göra rakt upp på teaterscen utan att ändra tonfallet. Exakt. Än, så det har funkat jättebra. Men hon spelar liksom ett slags teaterspel som är väldigt mycket gapigt, väldigt stora gester och grimaser och ganska lite sådär mänsklig närvaro, tycker jag. Och jag tycker bara inte om det. Jag kan fatta att man tycker att det är fräsigt och att det på något sätt, det är ju förhöjd verklighet, men det finns människor som är så.
Ja.
Som lever de strebeliven på gränsen till nervsammanbrott.
Speciellt i USA, tänker jag.
Och speciellt mäklare, tänker jag.
Jag tycker det är helt trovärdigt. Jag tycker bara att det känns mer karikatyr än människa, och jag njuter inte så mycket av det.
Okay.
Hilary Swank vann för Boys Don't Cry.
Ah, jag visste att det var,
men jag tycker nog att det finns en poäng i att hon spelar på det sättet hon gör, och jag skulle säga att det är stor del i regin, men i så fall skulle då tycker jag att filmen är gjord med den, alltså att det är det konstnärliga greppet vi gör för att göra den här förortsgrejen, att det är väldigt lite överdrivet, och om det är hysteriskt är det ännu mer hysteriskt, och är det liksom stoistiskt, då är det ännu mer stoistiskt.
Jag håller med, och jag tycker dels inte att regin skulle ha Oscar heller där, för jag tycker inte, jag gillar inte helt regin rakt igenom. Jag tycker till exempel vi ska prata om det, men Kevin Spacey har jag ju berömt i flera avsnitt, för jag tycker han är svimbra, fan 90-tals bästa skådis, och här tänkte jag vi kommer få en Kevin Spacey-fest liksom, med Oscarsbelönad Kevin Spacey, en av hans bästa film. Jag tycker inte att han är bra regisserad här.
Jag tycker att det finns några tillfällen, jag tror jag räknar till 3 eller 4, där han gör ju väldigt teatraliskt, alltså det här när han ska lägga sig och vända sig om i sängen och vara sur och lite nöjd över att han har sagt ifrån till sin fru. Det är ju en väldigt sån, buffar ner kudden, lägger sig, händer den vid kudden och du vet, en sån grej. Eller när han ska ta sparrisen och allt så här, bara hur han gör det är teater. Hela settings ser ut, alltså alla hus ser ut som vad fan heter det? En kuliss. Trädgården ser ut som en kuliss.
Visst, allting
är väldigt mycket
så. Det är som att han har fått scenanvisningar, eller som att han är en seriefigur. Nu har vi rutan han vänder sig om. Nu har vi rutan där han säger till. Och så gör han det som han
men
ska.
Men ändå liksom, så tycker jag att jag bara tycker att det funkar. Alltså jag skulle varit fett nervös om jag hade varit regissör för den här filmen. Och bara, alltså, för det är jävligt nära
jag tar
inte
väldigt
funkar,
stora friheter nu. Det är liksom här brukar man inte göra.
Men han är så mycket teaterregissör så att kanske inte vet.
Ja, men det blir ju en sån film.
Jag misstänker att de är så imponerade av honom, för han är sån, teater.
Ja, och vi pratade
London
om det i förra avsnittet. Ja, att det är den här grejen att det är så exotiskt för att det är mer teater, och vi i Hollywood, vi håller bara på med de här linserna och stirrar oss blinda på små subtila grejer.
Jag kan tänka mig att amerikanska filmskådespelare är så här, kommer en riktig teaterskådespelare. Vad prestigefullt.
Och det är också lite så här teaterfilm på det sättet, att det är liksom ett manus, det är lite mer tvetydigt än vad det brukar, eller sens moral, det är lite mer drama, det är lite mer,
det är någon som dör.
Ja, men det är lite mer weird psykologi lite grann så där. Det är lite mer gråskal, och det är inte så där, det är inte så, det finns ju ett spänningsmoment att någon ska dö, men det är inte det som ändå inte är formulär 1A för någon som ska dö på film.
Men den här förhöjda verkligheten får mig att tänka supermycket på i början av Edward Scissorhands, om ni kommer ihåg.
Precis,
alltså,
exakt.
Den där så här, presentationen av suburban-livet. Liksom. Att det är nästan, som sagt, stereotyp, en pastisbild, eller vad man säger.
Sen tycker jag också att man köper det för att det liksom är hans voiceover, alltså Lesters voiceover genom filmen. Så att man köper det lite att det är någon slags liksom dröm, överdrivet hur det är hans hjärna.
Ja,
på
det
något
är så
sätt.
Här jag ser det.
Ja, exakt. Ja. Det är ju lite från hans perspektiv. Just sådär.
Det. Det är mer en föreställning så. Det har jag aldrig tänkt. Men då hade det kunnat vara ännu mer utflippat.
Nej, men det är det jag gillar, att det liksom inte riktigt är heller. För att så här, den är ändå 2 timmar. Jag tycker att den är lite lång. Ja. Jag tycker att den har lite samma tempo hela tiden. Alltså alla är ganska långsamma. Förutom då frun. Det är därför jag gillar henne också. För att hon... Det är liksom en helt annan ljudnivå. Och liksom tempo.
Tempoväxling.
Och alla andra går omkring som de här... liksom amerikanska zombiesan och lite, alltså lite så här, jag filmar här och alltså.
Ja, det är ju fart på Chris Cooper där å andra sidan.
Ja.
Men han är också ganska så här, han känns ju så här bitter och lite så här nedslagen.
Ja, verkligen.
Och han sitter där och hans fru bara.
Alltså hans fru, den herregud. Du vet, man vill ju bara...
Jag tycker det är underbart, de kommer hem när han presenterar Jane och bara typ hon så här, hej. Ja. Jag ber om ursäkt för hur det ser ut.
Städat
liksom.
Sterilt.
Ja. Jag gillar den mamman. Det är cool. Alltså, den är liksom också att den är lite vag. Liksom. Ja. Att det är så här vagt obehagligt om man tycker synd om henne och det är lite jobbigt.
Man tycker extremt synd om henne. Och sen så här, vad har hänt? Och så tycker man så jävla synd om honom. Ja, man tycker synd om
Men tänker man någon typ av så här demenssjukdom?
Ja, men det är någonting sånt. Men jag tycker det funkar väldigt bra. Alltså, jag tycker ju hela den relationen med pappan och hans och nazistprylar och homofobi. Det, liksom, det känns lite så här... Det är lite löjligt och 90-tal över att nu måste vi visa tydligt vad vi tycker om honom och det ska vara samskott.
Han är inte homofob bara, han har nazistreliker också.
Ja, precis. Ja. Man måste vara väldigt tydlig här. Ja. Han kan inte vara homofob på ett lite sådär som folk är på riktigt, utan det ska vara så what these faggots! men mamma tycker jag är... Det är inte så här, nu ska vi visa hur hemskt det är att vara dement, utan den är väldigt mänsklig och skör och man får fylla i lite själv.
Vänta, alltså du fyller ju helt i att hon är dement.
Jag menar,
hon har zonat ut psykiskt.
Jag menar att man får en, eftersom det inte är en diagnos, man förklarar inte hur, vad heter hon här i Star Wars, som finns i blodet, midichlorians. Man förklarar inte det, utan man skapar en slags... Jag menar, det blir en poesi kring det.
Det är oerhört ledsamt om hon bara är liksom nedslagen av livet.
Jag tänkte direkt att hon hade någon åkomma.
Jag kan köpa båda, men jag tycker att det också blir vackert att lämna det där och att det får vara så lite och så liksom skört som det är. Jag tycker det är en fin liten sorglig bild bara.
Ja. Jag tycker Mena Suvari är skitbra också. Hon är perfekt för den här rollen.
Ja.
Framförallt när de träffas första gången efter basketmatchen.
Mm. Just det.
Och, vem av dem är hon?
Alltså, dotters kompis.
Som han ska ligga med, som hela filmen.
Men alltså när hon... För hon... Alltså, hon är så jävla cool i den här. Och när Lester blir helt så här tagen och töntig. Och hon bara... Hello.
Jag tycker hon är skitbra typ första halvan. Sen så tycker jag faktiskt inte att hon håller 100%. Alltså jag tycker hon funkar absolut. Jag köper det. Men jag tycker det spelar lite för mycket. Alltså som du känner med frun. Jag tycker att det är lite för mycket stereotyp där. Det är liksom... Ja.
Det blir lite high school-film. Ja, precis. På
men det kanske handeln. Också att hon har fått American Pie efter den.
Ja, men det kanske också är lite för att den är lite för lång.
Ja.
Alltså att man stannar med dem lite för länge så blir det lite för mycket av det. Liksom.
Andra halvan, alltså jag skulle säga om man delar upp den i 4 delar. Den tredje delen är lite... den är för lång.
Hon blir karikatyr liksom. Alltså det finns något coolt, men flera människor är väldigt bra. Det är coolt att hon är så överdriven som hon är. Mm. Och det är coolt med vändningen på slutet att hon är så skör som hon är. Men sen så finns det också passager där hon verkligen är en karikatyr. Där man bara ska tycka illa om vad jobbig hon är. Mm. Vad löjlig hon är nu.
Mm.
Och att hon inte förstår någonting. Och, alltså på ett sätt köper man det eftersom tonårsflickor är såna på riktigt lite grann.
Ja, du är sån fan, eller?
Om man tänker att hon spelar, alltså på ett sätt hon spelar över, hon spelar dålig teater, och precis. På ett sätt träffar man riktigt tonåringar så spelar hon dålig teater.
Mm.
Och det är sådär när man tittar på så här fucking Gomez, säger man, men ja, synd att de spelar lite dåligt, sen ser man riktiga tonåringar. Ja, just det, de spelar också dåligt.
Nej, men alltså, det är plågsamt. Det är alltid plågsamt med tonåringar på film.
Ja, men det är plågsamt, och det är plågsamt att se dem i verkligheten. Så att på ett sätt så borde man inte ha folk som spelar korrekta tonåringar, för det är jobbigt att se dem. Man borde ha folk som spelar förskönad, mer äkta version av hur det var tonåring.
Men jag håller med. Alltså hon är bra. Det finns ingen som jag tycker är dålig.
Nej.
Alltså det,
nej, absolut
det,
inte.
Jag tycker, karaktärerna är så extremt väl ut, alltså de är uttänkta på rätt sätt.
Men de är ju uttänkta, jag tycker däremot, det är bara det, alltså, att själva, jag tycker också de gör ett bra jobb, men jag tycker de är ju lite platt.
Jag håller med.
Alltså, ja, det tycker jag. Alltså, ja. När jag såg den här första gången var jag så här bara, wow, mind blown. Han hatar bögar och så är han en bög. Lägg av! Du vet, så här. Och sen så nu när jag ser det, jag bara, snark eller snark. Det hade man ju aldrig kunnat tro.
Nej, var det bara jag som tyckte att han hade värsta djupet? Jag tyckte så synd om honom och jag mådde så dåligt över att jag tyckte synd om honom när han kommer in och har slagit sin son. Och sen ser man ju att han verkligen har, alltså att båda försöker trösta honom i liksom hans ursäkter för sig själv.
Det,
alltså,
han är inte bara en arg
militär som är där, utan den scenen får man ju, man bara, fy fan. Och man bara känner
den
här,
scenen är fan det bästa. När han bara,
du lojaliteten från sonen.
Precis, när han bara direkt bara, Rick, så här, du vet, låter som att, så här, snälla, kan vi inte bara, och sen så säger han inget mer och så säger han bara, ja, men det här är för ditt bästa. Ja,
och thank you for teaching me, typ sådär. Alltså, det, du vet, man mår så dåligt.
Jag tycker inte att det finns någon klyschigt i det. Jag tycker när han kommer in i garaget också, det är ett superbt skådespeleri och det går absolut att göra det klyschigt om fel person hanterar det, men jag tycker, jag har ingen klagomål på den scenen.
Och det är också lite, liksom, det är ett tag sen. Ja, och det är så, alla är så jävla förtryckta i det här, liksom. Ja. Nej, om man tänker att folk har levt så här 20 år, jag tycker inte det är orimligt.
Nej, alltså, nej, men det är fortfarande lite så här, det finns något platt fortfarande över hela, ja, folk som hatar böger, det är för att de är böger själva. Det är en sån här grej som verkligen folk sa på 90-talet och som har åldrats ganska dåligt. Alltså att det är snudd, alltså, inte för att moralisera över det, det är liksom snudd på homofob, men det är också lite klyschig amatörpsykologi lite.
Det är lite som att lyfta ansvaret ifrån homofober på något vis, eller att liksom förringa den homofoba rörelsen och bara säga så här, ja, men det är bara för att de är egentligen homosexuella.
Ja, men det är också, alltså, lite så här, du är bög sådär, ja, liksom, det finns något som,
men
lite...
klyschor finns ju oftast för att det finns representation i det, som du sa när vi kollade på Amelie från Montmartre, att så här, men vadå, de här kvinnorna finns, de måste få bli porträtterade. Jag tycker det är samma sak med ex-militärer,
att de inte finns.
Nej, men precis. Men min poäng är att om det finns ex-militärer som är grovt homofobiska på grund av sin uppväxt, det är klart de finns. Jag tycker att det är klyschigt, men det är jättemånga som har vuxit upp under de förhållandena.
Men det håller jag med om.
Och jag tycker inte att det får ta så mycket plats.
Men jag tycker bara att det är en tröttare vändning än en vändning man hade kunnat göra. Liksom.
Jag hade hellre sett en annan etableringsscen av honom än den de har i bilen. Den som är så här, varför måste de alltid rub it in your face? Alltså, jag förstår en humorpoängen där, eftersom han inte förstår att grannarna är homosexuella, Jim och Jim. Vilket är väldigt roligt. Att liksom, och då är det direkt klipp till att han bara, vad är ni partners, sa du? Vad vill ni sälja till mig? Och de bara, nej, men vi är partners, du vet. Och han bara, varför måste de alltid smeta in det i mitt ansikte? Och då förstår jag den humorpoängen. Men att sen då porträttera den här jättefina relationen och spännande relationen de har, där liksom pappan är någon typ av hierark som missbrukar allting, och mamman och sonen försöker bara kuva sig på olika vis. Här, mamman zonar ut och sonen spelar en roll. Och liksom sådär. Det hade man ju velat se på något annat sätt än det där att han bara, yes sir, those faggots make me wanna puke my guts out, sir.
Ja, det är inte en favo.
Jag tycker det är
Det är lustigt att han köper det, för att han säger typ så här, kör inte den där stilen som du kör med mamma, och så gör han mer av det, och då bara, good. Man liksom, vänta, nej, han hånade det ju ännu mer. Jag gillar den scenen, men det är så här, att Chris Coopers karaktär nöjer sig där, det finns något roligt, det är på gränsen, för att han borde bli mer provocerad, men det finns också något ljuvligt i att han tror att han helt plötsligt vann över sin son för att han är så pass blind.
Fast jag tycker det finns jag läser in den sen och jag gillar det också, att det finns en blick där han känner, jag sitter ju och pratar med en sinnessjuk människa nu, men just det var just det jag sa nyss liksom,
så just det.
Just det, precis. Han tycker plötsligt att nej, men sonen nu låter ju som en modisk galning nu plötsligt.
Ja, det är någon balans
men
där.
Men, klar, men han kan inte backa nu, så då får det bli dock skitsamma.
Just det, för att han ser en spegling av sig själv.
Ja, och jag tycker att det är ganska snyggt.
Av speglingen av
men
sig
jag
själv.
Tror att det är, alltså, det är en poäng som du säger, klart man måste få skildra människor som finns, men jag tycker också att det är en Hollywood-klisché med de här superreaktionära papporna som är den onde personen som har förstört någons uppväxt och som har klyschiga reaktionära åsikter och det finns liksom ingenting, det finns inte så mycket annat mer än att för att han är bög själv, vilket också är så här typiskt, det är just en 90-tals kliché, det är ännu mer klyschigt när den här filmen görs någonstans.
Ja, ni kanske trodde att jag hatade den här filmen för att jag förlikade mig med Thora Birch familj, det gör jag, men lite mer med hans familj måste jag säga. Min mamma sa inte många ord när pappa var i rummet.
Det är gruppkram på Fanny sen. Jag hade en grej där på. Ja, vi kan börja. Jag har så mycket här. Mm. Men vi har pratat om.
Kör några grejer.
Ja, lite rolig trivia. Thora Birch då. Hon var 17 när hon spelade in den här. Så att hennes första nude-scen var väldigt liksom. Hur ska vi göra det här på rätt sätt liksom? Mm. Så att. Hon fick. Föräldrarna måste ge tillstånd då. Så måste vara väldigt supervised så. Och de blev inte jätteglada att hon skulle göra det, men de gav liksom så här, ja men det får ni göra. Och hon tyckte det var jobbigt att göra scenen, men det var ännu jobbigare för hennes pappa var med på set.
Varför tar man med pappa på set?
Ja, men han ville väl kontrollera, vilket i sig är jobbigt. Mm, men
är min dotters bröst, mycket stolt.
Det är mycket bättre om jag är här.
Han i sin tur var inte ovan med att vara naken på film. För han, Jack Birch, hade varit en adult filmstar på 70-talet.
Okay. Så, han bara, where's her fluffer?
Det är så många liksom.
Men det känns som att det förändrar hela det liksom. Åh, känslovis av brösten. Hon har vuxit upp i en porrfilmsfamilj. Liksom, hon måste ha en helt annan relation.
Det är verkligen drömscenariot när man är liksom tonåring. Så här, och vad ska du säga om det då, pappa?
Ja, eller hur?
Du vet, du får inte träffa Bebe. Och det ska du säga.
Jag var över 18 när jag gjorde alla de där filmerna.
Jag läste nästan uttalande. Det här är ju rätt många år sedan också, tror jag. Men så här, Rocco Siffredi, berömde porrskådespelare, sen skulle liksom lägga ner med porrfilm för hans barn började bli så stora att de fattade vad pappa höll på med. Och det tyckte jag var så roligt. Jag kan också ibland tänka på det just för att jag gör ganska konstiga låtar och det är liksom inte så långt kvar innan min dotter kommer börja fatta vad jag egentligen sjunger. Jag identifierar mig lite med känslan av en porrskådis som plötsligt kommer hon nu se vad gör du pappa? Vad är detta? Varför sjunger?
Alltså jag tror inte det spelar någon roll hur gammal jag kommer bli. Jag tror aldrig min pappa kommer vara fine med liksom lite naket. Jag tror inte att han kommer tycka att det är liksom okej.
Det är väl, jag tror att det är många pappas smalrum.
Ska väl tillägga också att jag, så vet jag förstått så har Rocky Sofredi fortsatt göra porrfilm efter det. Så uppenbarligen tänkte han, nej det får de tro. Fuck, jag fortsätter ligga med.
Ja. Det är ju svårt att backa nu om man är Rocky Sofredi.
Ja, fast han är fortfarande.
Italienare också. De får ta, depicting life. Depicting life with beautiful women.
Men han insåg väl att det inte gick att plocka bort allt från nätet om man hade velat.
Han började forska lite på vad nätet betyder.
Han googlade.
Här är jag. Han sökte Rocco Siffredi för första gången.
Mamma mia.
Det var det här samma momentet som din favo Martin, du vet, när han fattar med Snapchat-filtret. Kommer du ihåg? Eller Snapchat, inte filtret, med Snapchat. Det här.
Chris D'Elia.
Man kan skärm. Det var den så här, internet is forever. Men jag har ju redan gjort. Porr är gjort.
Kan man gärna fortsätta? Jag gör med allt det här sexet, säger Rocco.
Det var någon som sa det. Rocco, du har gjort så mycket porr så kommer aldrig försvinna. Du klickar gärna och gör mer.
Erik, vad hände med Thora Birch?
Ja, verkligen.
Jag älskade henne.
Hon var med i Ghost World också, var hon inte?
Jo, hon var i Enid i Ghost World. Och sen så var hon med i någon grott. När de är instängda i någon grotta, typ så här.
Liten grottfilm där,
Men sen försvann hon.
Men är hon...
Och jag vet inte varför.
Är hon kastade den här filmen för att inte vara så snygg, eller...
Ja, alltså hon har ju...
Emo-vib.
Nej, men hon ser ju emo-vib. Väldigt normal ut.
Precis.
Eller hur? Liksom.
Men också väldigt så tonårsledsen.
Ja.
De har gjort, jag läste att de har gjort väldigt intressant att Thora Birch har de gått från jättesminkad till mindre sminkad så att hennes karaktär får bättre och bättre självkänsla. Och Mina Sovar har gjort tvärtom på. Så att hon har mer smink i början än hon har senare i filmen.
Mm.
Men hon har hållit igång. Alltså hon gör grejer, men hon gör inte så mycket grejer som är...
Inte uppe på Oscarsnivå.
Nej, det är inte liksom triple A actor liksom den grejen.
Men den här Ghost World, den minns jag. Var det hon som var typ skulle göra någon typ av skolprojekt med någon bild eller någonting?
Ja.
Den minns jag som svinbra.
Mirror. Father. Mirror. Och hon bara sitter och bara, mamma mia.
Ja, jag minns att jag såg den själv på bio. Det var kanon.
Ja, den är fan spännande också, för den är filmad som en tecknad serie. Ja.
Just det. Det var väldigt länge sedan jag såg den också.
Kör Erik.
Ja, men jag har lite roliga. Det finns ju det här, jag kanske ska spara bästa till sist, men jag tyckte det var väldigt intressant. Om jag tar Chris Cooper då, han var den sista som blev castad. De hade till och med börjat repetera. Men han läste manuset och kände lite så här att vill jag spela den här karaktären liksom. Han kände någon slags obehag, och jag vet inte om det är för att Chris Cooper är en ganska macho kille. Jag vet inte om det är därför.
Han är egentligen bög.
Men han kommer ihåg att han började så här, göra ursäkter för och typ så här, men det är för negativt manus. Jag gillar inte det här och det här.
Och då kissa en man.
Ja, och då hans fru sa att så här, du är rädd för att manuset du är rädd för manuset och vad det kan göra för din karriär, för det kan verkligen gå åt vilket håll som helst liksom. Och du är så pass rädd att du borde göra det, och då tänkte han till och bara, ja, jag gör det. Jag tror att det blev väldigt stort uppsving för honom. Han fick ju några Oscars för biroll lite senare i karriären och så.
Ja, fy fan vad bra han är ändå.
Han är jättebra, han är väldigt bra. Jag tycker han är bra alltid. Det finns också lite roliga, det fanns ett alternativt slut. Har ni hört talas om det?
Vad spännande, nej.
I originalet, om man stannar kvar med Chris Cooper, så fanns det en backstory att han hade en gay lover som dog i Vietnam, som de klippte bort.
Ja, det var bra.
Ja, det var bra. För det hade vi inte behövt.
Nej.
Men, det här är roligt. Ricky och Jane blir arresterade och dömda för mordet på Lester. Beviset finns i kameran där Ricky säger att han gör det för $3,000 som Jane har sparat undan. Och så stänger de av kameran innan de säger typ, jag skämtade bara. Och det är ju med i filmen, det är kvar i filmen. Men det har ingen större relevans. Men det är en plot point i originalet där, som jag förstod det, så inleds filmen med rättegången och den avslutas också med, jag fan inte tolkar det så, men det kan vara i slutet. Men att man då får följa rättegångsprocessen, så att det är en ännu längre film potentiellt med den här slutet.
Väldigt bra beslut att inte köra på det.
Och faktiskt. Att frun, nu ska vi se om jag kommer ihåg det.
Annette Bening.
Mrs. Fitz, alltså militärfrun, hittar den blodiga t-shirten från honom och gömmer den. Så att föräldrarna framar sitt eget barn. Jag läste också någonstans att det är han, pappan, som också hjälper till att cover it up för liksom. Men och det, så att den var väldigt mycket mörkare än vad den är. Den ger ju lite mer så här hoppfullt slut.
Men framförallt så lämnar den så himla mycket till fantasin att så här, nu har de problem för att den här filmen finns när de pratar om att mörda honom.
Ja, just det.
Och sen att bara klippa där. Ja. Det är toppen.
Jag tycker, för det kretsar ju liksom inte riktigt kring det nu.
Nej.
Alltså jag tänkte inte på den.
Jag
även om de visar det
de
två gånger i filmen. Nej. Så tycker inte jag att det kretsar kring det. Och jag älskar att den här filmen inte har så mycket händelse eller action egentligen. Det är inte därför jag tycker den här är bra. Bara ur mitt perspektiv. Utan jag tycker att det är bara hela känslan och presentationen av liksom Lesters tankar och huvud och tillvaro.
Ja, absolut.
Alltså det är ju bara det som är, inte just att man säger vad ska hända nu? Man vet ju från början att han ska dö, och liksom det är inte det att man bara väntar på vem ska det vara, utan man är bara intresserad. Alltså det är så jävla snygga bilder, och det är att man lever i hans lilla filmkamera, och det är jävligt långt. Alltså det är väldigt långsamt och långt allting. Ja. Men man, det är ju det som är det intressanta.
Lesters karaktärsutveckling då? För det är väl hela filmen i stort sett.
Och den går ju långsamt, det är ju det jag menar. Det är ju egentligen, vad är det han gör? Han börjar träna och han röker gräs och säger ifrån sin familj. Det är det enda, det är inte så... Alltså, han är ju inte en superhjälte som sen blir en transformer.
Nej, men den stora grejen är ju att han...
det är så mycket idé. Han är en superhjälte som blir en transformer.
Ja, men förstå, det är liksom inte så stora grejer som händer.
Nej,
det är
han blir ju, egentligen blir han ju en loser. Om han hade levt vidare så hade han ju varit punk och frånskild och jättedeppig.
Men lycklig, kanske
lite tillfredsställd. Det är det som är grejen, för det återkommer ju de andra karaktärerna också, att de lever i en sån här bild av hur det ska vara, och så gör de uppror mot det. Alltså, dottern är ju också också väldigt mycket det där. Alltså det finns en idéer om hur sex och fotomodell och allt det där paketet man ska vara. Och sen så landar hon att nej, jag är hellre ett freak liksom. Jag drar hellre till New York med knarklangare.
Men hon är en tonåring och han är en 42-årig man. Och det är det som är liksom lite grejen här, att så här, det här med ålderskrisa i sent i livet, nu är det här draget till sin spets i den här filmen. Men det är ju också lite av en tillfällig psykos. Att vara ungdom, då har man ju liksom, då är inte hjärnan klar och bla bla bla. Men den där tillfälliga psykosen brukar ju folk klara sig ur när de köper en ny bil.
Ja, alltså jag lägger in så absolut jämförelse, även om poängen var att det var värre för dottern, vilket det kanske är. Men jag menar att det är en sån allmän grej att trotsa liksom konventionerna och hitta någon slags, det är också liksom lite desperat eller lite löjlig längtan efter någon slags frihet och lycka i det här inrutade livet. Så även frun som har någon otrohetsaffär som är ju oerhört patetisk och inte leder någon vart, men det är ändå hennes rop på liksom, åh, tänk om man ändå äntligen fick leva loss.
Ja, precis. Men hela hans grej, eller jag tycker hela filmen handlar väl om att bara så här vända ryggen åt det livet man inte är nöjd med och vända ryggen åt så här samhällets konventioner. Det är väl det alla gör i stort sett.
Men vi gillar inte. Ja, vi som tittar, vi gillar inte vardag. Vi gillar inte att ha tråkigt, vi gillar att bli stimulerade. Vi gillar att se karaktärer som bryter sig loss och som liksom trotsar sin...
Det
har vi gjort sedan Romeo och Julia, de är fan 14.
Ja, precis, men jag tycker det är ganska fint att de inte har några svar på det, att alla gör mer eller mindre små taffliga försök.
Ja.
Och man kanske sympatiserar lite mer med tonårsdotterns för att hon känns, det känns liksom som ändå äkta tonårskärlek, men det känns också som att det är nog ingen jättebra idé egentligen. Och hans försök är också sådär, man känner lite sympati för han är ändå little guy som hånar sina chefer, men han är också sådär, ska du verkligen börja jobba på burgerställe? Är det en långsiktig plan? Ja. Och det här att du ryter åt din fru, det är ju mer att du får en liten kick nu än att du har löst ert äktenskap.
Ja. Passar dig nu så du inte blir en bitch like your mother.
Ja, men det,
alltså, det finns ju ingen... Den där scenen när grannpappan Chris Cooper slår sin son.
Mm.
Där finns det ju mer föräldravärme än vad man ser under hela filmen i Thora Birch familj.
Oh, gud!
De är iskalla. Det finns absolut ingen kärlek för den här
Så är det ju absolut. Och ändå är de inte helt genom odjur. Så att det finns något ganska fint i att de inte serverar de där lösningarna eller den där superhjälteresan. Att fan, vilket coolt beslut han tog och nu gör en massa coola grejer. Utan det är lite coolt, men det är också lite patetiskt och lite sådär, nej, du ska väl inte ligga med tonårstjejer som håller på med sådär. Men det är liksom mänskligt och sympatiskt.
Men de har ju målat upp, de målar upp bilden av att familjen har haft det bra, att de har varit lyckliga tidigare i äktenskapet och i livet. Liksom.
Jag inte tror på karusellbilden. Hon ser ut som en hon ser jobbig ut även på den bilden. Hon ler så ansträngt. Åh, vi får Tivoli, det här är livskvalitet. Liksom.
Fast fan, jag tycker att hon ser bra ut. Man ser ju att så här, fan, liksom, vilken jävla fru. Alltså, jag förstår att man har gift sig. Alltså, när hon slappnar av lite och liksom bara i ansiktet eller bara borstar ditt hår, så har du fan potential. Alltså, verkligen. Och slappna av lite grann så att
borsta ur den där Gwyneth Paltrow 94-frisyren.
Ja, jag älskar den också. Jag älskar att hon har sånt hår i den här filmen. Det är inte så att jag själv kommer att ha sån. Men jag tycker också att det är skönt, precis som du säger, Ola, att liksom, det är mänskligt. Det finns ingen lösning. Alltså, det är inte så att man bara, wow, nu håller han på att förändra sitt liv och börja röka gräs och börja på McDonald's. Eller Happy... Rice, eller vad det heter.
Nej, det är ju bara countdown to misery.
Ja, det blir både och. Det finns ingen lösning. Det är samma sätt som frun, Caroline, eller vad hon att hon gör ju, försöker göra lite samma grej. De har ju två liknande scener där. Så när Kevin Spaceys karaktär Lester sitter i bilen och sjunger med till en låt och hur han gör det och att hon gör exakt samma sak på ett helt annat sätt. Eller hon är liksom en helt annan, men båda är exakt samma situation.
Jag älskar sånt. I refuse to be a victim!
Ja, precis. Och sen så sjunger hon med till någon låt där och liksom... Vad fan är det?
Det är ju Bobby Darins...
Jag tycker att det är jävligt snyggt för att allt är lite halva ångest. Det ligger en matta av ångest över det.
Mm.
Men man vill ändå kolla på det. Det är inte bara misär. Jag skrattar ju också och gråter till senare. Men det är så jävla snyggt.
Det är coolt att det är liksom... Det är på något sätt inte karaktärerna som...
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Lyckas med sina revolter, utan som du säger, det är som de taffliga försöken.
Ja.
Och filmens titel är ju, det finns ju en sorts ros som heter American Beauty som ser väldigt vacker ut, men grejen med den blomman är att den ruttnar inifrån, den ruttnar från rötterna och skälkarna uppåt.
Jag visste att det var någon sån här skit med blommor.
Så det, och det är ju lite det som händer, det är inte det att de faktiskt mår bättre, utan deras liv som de känner det ruttnar, och sen så vad som händer vet vi inte, men deras liv kommer aldrig mer vara detsamma, utan den blomman har dött liksom, lite så.
Ricky Fitz då, grabben, sonen.
Yeah.
Jag brukar så här att tänka, när man ser en sån här film som du vet stimulerar till lite mer analys och tankar, så brukar jag tänka så här, vilken karaktär ser man regissören? Och det måste ju vara Ricky Fitz, som är liksom Sam Mendes ställföreträdande på liksom golvet. Jag bara tänker att han är sån, lite så svår, lite kulturell. Han håller på med filmar och grejer.
Han är så här jobbig estet också. Och det är så mycket skönhet att mitt hjärta håller på att kollapsa.
Jag
har inte gjort någon research, men jag misstänker så här. Jag tror att det kan vara så att den här, att han är så intresserad av film och filmar en plastpåse och massa människor. Det lade Sam Mendes till själv.
Nej, det var Alan Ball faktiskt som har skrivit det.
Han
satt på en restaurang, tror jag, uppe, om det var, jag kommer inte ihåg, men det var en hög byggnad, Empire State Building. Han fick se en plastpåse som flög omkring.
Jag bara tänker karaktären, att han är så...
Kanske
representerar manusförfattaren då. Han, men kanske,
gud,
är en sån kille.
Det är klart att Alan Ball har skrivit det här. Vet du vad han har? PhD i ledsna vita människor. Herregud vad han har gjort många sådana.
Vilka har han skrivit mer?
Six Feet Under till exempel.
Just det.
Hela Six Feet Under är ju bara som en lång sån här, fast lite mindre dramatisk.
Faktiskt, mycket blommor också.
Jag tycker det är lite roligt med American Beauty, om man bara placerar den i tid, att 99 är ju fortfarande USA. Det är ju lite såhär peak i USA på något sätt, för att de är i högkonjunktur en jäkla massa år på 90-talet. De är såhär ensamt världsherravälde, inga krig.
Pre-9/11.
Och vi har pratat om det förut med de här katastroffilmerna, att det är som att man måste börja leta efter hittepå-scenariet. Tänk om utomjordingar kommer nu när vi har det så bra. Men här finns ju också en sån här liksom att, ja okej, nu är vi ju verkligen lyckliga, men är vi så lyckliga egentligen?
Verkligen.
Med våra välbetalda jobb och våra fina hus och... Ja, så är man ju snygg här och går i skolan. Men ja, är det inte lite tomt?
Var vi inte
lyckligare när vi stekte burgare och drömde om en kassettbandspelare?
Men det är kanske en strategi att säga till låginkomsttagare att säga, starta ingen revolt nu, för att vi har inte så jävla bra här borta, bara så ni vet.
Ja, det är klassiker, men jag tror inte det här är riktat till låginkomsttagare.
Hur rika vi än är så kommer den åldern.
Ja.
Nej, för jag tänkte på det också, för det finns ju några filmer som kommer den här tiden som baseras på den här karaktären, den uttråkade kontorsmänniskan. Samma år kom Fight Club. Samma år kom The Matrix.
Truman Show kommer här omkring också. Det är också lite
samma era, är bara så här uttråkade män som inte har fått det här någon typ av, de har ingenting att jaga längre. Det finns ingenting. Okej, nu är det här jag är och det är så jävla trist. Jag måste ha någonting annat. Det här är ju typ, alltså det finns ju så många likheter med Fight Club. Det här är bara att han är typ 12 år äldre. Men du hade någon så här snubbe som är så trött på materialism och bara vill ha något annat. Till och med scenen där han utpressar sin arbetsgivare och säger typ så här, jag vill ha lön, avgångsvederlag i ett år. Det är Fight Club bra.
Vem gjorde den första? För jag känner också att de min scenen har nästan smält ihop.
Den här kommer före Fight Club,
tror jag. Ja, men jag gissar att jag menar, de har ju de har ju skrivits och producerats liksom parallellt, så att jag kan inte tänka mig att
jag tror att det är en kliché nästan ändå.
Men jag tror att just då också kommer ju liksom alltså den här typen av man som är uttråkad. Jag måste säga någonting om den tiden.
Men ja, men alltså, jag tror jag nämnt det flera gånger, men Susan Faludi i alla fall, hon skrev ju jättemycket om att manligheten var i sån otrolig kris innan 9/11, och att den då tog tillbaka sin plats i samhället i och med 9/11, för då behövdes män plötsligt igen. Så här, brandmän, modiga män, bla bla bla. Mm. Och här var de liksom inkapslade i någon sorts jag vet inte, dyra soffor, och liksom de var gjorda till husdjur för kvinnor eller någonting. Och att det var någon typ av motreaktion, alltså det blev en väldigt förlösande motreaktion då.
Det är roligt att det är så här. Kom utomjordingar. Det finns ju inte. Nej, okej, men tänk om det är ett plan som kapas av brottslingar. Ja, men det kommer inte hända. Nej. Men tänk om vi inte gillar att vara hemma då?
Tänk om jag vill göra en statutory rape på en cheerleader? Tänk om det hände, va? Ja.
Kan jag få kalla det manligt då? Oh.
Men hon säger en sån this isn't life, this is just stuff. Alltså den tror jag inte att man hade tyckt var så här superbra replik idag. Nej. Det hade känts för klyschigt liksom. Mm. Men jag vet inte.
Den är väl klyschig då också.
Den är klyschig, men det är ändå samma.
Men jag tycker den går in i det där att det är folk som inte har riktiga grejer att klaga på ett sätt.
Ja. Men jag tycker det är en väldigt bra klyschig scen, för att det är så här, de håller på nästan på att hitta tillbaka till varandra. Hon bara, Lester, you're gonna spill beer on the couch. Alltså det är väldigt så här, jag fattar
ju hur hon så bra. Den repliken är så jävla snyggt levererad.
För att han är så, alltså han gör det så snyggt man kan göra, tycker jag. Ja. Space den. Han är liksom, han har ju det där, det är därför man gillar honom, tror jag, för att han har så jävla bra spel med lite, han gör lite små grejer liksom som man köper. För det hade lätt kunnat bli, den här filmen hade lätt kunnat bli ganska pajig om det hade varit vem som helst annars.
Ja, man hade kunnat sabba den.
Det är som med Annette Bening. Alltså Ola tycker inte det, men jag tycker hon ligger, som jag sa, precis på rätt sida gränsen. Och det är ganska många som gör det. Och, men lite tweakat åt fel håll så hade det blivit total katastrof.
Verkligen. Ja. Den som jag tycker är nästan den intressantaste karaktären som är bäst, det är typ Ricky. Alltså, alltså för att så här, han gör den här konstiga esteten. Man är så här, han är väl lite sexy liksom. Och han är lite sådär robotaktig. Och sen helt plötsligt är han skitskön i vissa scener. Alltså han säljer ju gräs och jobbar som en cover. Och
säger upp sig utan att säga.
Och bara så här, han ser ganska bra ut. Han är så här, han är ganska självsäker. Ja. Man har många dimensioner, tycker jag. Han är inte en klyschig karaktär. För att det är ändå, hans rum är jävligt städat. Han är inte någon datorhacker som har chips på sig på bordet som filmar och är fett konstig med finnar. Han är, alltså, jag vet inte, jag tycker att han är intressant.
Jag måste bara säga, han är ju, i hela ensemblen så är ju han den vuxnaste karaktären.
Gud! Ja.
För alla andra har ju gått liksom crazy.
Det är alltså, han skulle hänga med,
föräldrar,
om någon.
Ja, precis. Alltså, hans föräldrar är fucked up. Thora Birch föräldrar är fucked up. Hon är fucked up. Hennes kompis är fucked up. Han är typ den enda som är lite så.
Okay, jag hade kunnat...
Han är lite fucked up, men det gör ingenting.
Men det är lite...
Jag tycker man kunde göra något lite mer fucked up. Alltså, han är ju lite konstig, men det är ju att han gillar att titta på liket på slutet och att han ändå har suttit på anstalt för att han försöker slå ihjäl honom och så. Och jag tycker man kunde ta ett steg till innan man förlorar sympati för honom och göra honom lite farligare. Liksom. För nu tror man aldrig att han kommer... Nu hade jag sett filmen innan också, men man tror liksom inte att han kommer mörda sin flickvän till exempel, men det hade han ju kunnat göra. Så det finns någonting med att göra honom än lite weirdare, men ändå cool.
Han berättade för sig att han filmade en hemlös kvinna som höll på att frysa ihjäl.
Jag tycker att det räcker.
Men trots det så känns han som den mest stabila karaktären.
Jag minns bara jag får upp bilden bara när han sitter och pratar om plastpåsen. Och det är ju det mest pretentiösa ögonblicket, tycker jag, för den karaktären. Mm. Men det är också så att det förstörts lite av alla spoofs och parodier.
Exakt,
så att det har blivit, och då har det blivit så här, ah just det, det är den karaktären. Och sen när jag såg den så blev jag så glatt och överraskad. Så här. Han är ju asskön, vissa, som du säger.
Mm. Han är liksom, när han alltså en av mina favoritscener är när han och Lester står ute och röker. Ja. Också det finns återigen så är det en scen, det finns ingenting i bakgrunden. De har inga props, de har en joint. Mm. Det är det enda. Och bra dialog och jävligt bra spel. Och då är han så här en skön snubbe som har så här... Han är fett weird när han står där in med champagnen eller vad det är och bara står och glor och står som en staty. Liksom. Man bara så här weird. Och sen är han fett skön när han står där ute och röker och ändå så här kan hantera sig själv i sociala sammanhang.
Men alltså, det är väl han är att han kameleont. Inte ska passa in i det etablerade samhället som alla lever i, och då är han awkward. Och det, det är väl det de har försökt skildra.
Han ska inte passa in som tonåring. Så de ser honom som fett awkward. Eller där är han alltid jätteobekväm. För han kan ju uppenbarligen hantera en konversation med en vuxen person. Men...
passar inte bland tonåringar.
Nej, men jag fattar inte riktigt hur vi, om vi ser allting från Lesters syn. Det gör vi ju inte. Alltså jag tänker
att han har den här osäkra sidan som dyker upp när han inte är på sin egen hemmaplan. Alltså när han är i skolan, när han är liksom på...
Tycker du att han är osäker där? Jag tycker att han är så jävla cool.
Han passar bara inte in i deras bild av hur man ska bete sig. Liksom.
Men alltså han är lite
awkward.
Off. Liksom. Men när han är på sin egen hemmaplan, när han har gått ut och rökt, så här, det här är mitt spel. Eller när han är på mitt rum. Ja. Då har jag järnkoll på grejerna. Jag har mitt frysta piss här, jag har mitt gräs här, jag har alla mina filmer sorterade.
Som en typisk tonårskille.
Ja.
Tycker jag.
Ja, men du vet, då har han järnkoll på läget. Liksom. Ja. Då är han alfan i sitt egna space.
Just det.
Men när han kommer utanför det spacet så blir han jätteawkward. Vi måste bara se den här scenen.
Mm. Look, I'm not paying you to do whatever it is you're doing out here.
Fine. So don't pay me.
Excuse me?
I quit. So you don't have to pay me. Now leave me alone.
Asshole. I think you just became my personal hero.
Snyggt.
Nej, men sen kommer ju hon frun ut lite senare också, de börjar garva och sånt där.
Ja, just det.
Och det är inte det som är nästan... heller. Alltså de röker ju inte ens gräsprick, jag vet inte varför, men han börjar Kevin Spacey börjar skratta.
Ja ja, alltså
i tagningen. Det var inte med flit.
Det är ju skitsnyggt spelat.
Ja, det är det.
Det är så... super weedig fniss.
Ja, det är. Och de röker inte ens weed.
Det kan man inte göra.
Nej, det kan man inte. De rökte faktiskt honungstobak.
Lester? What are you doing?
Honey, this... This is Ricky Fitz.
I'm Ricky Fitz. I just moved in the house next to you. I go to school with your daughter.
With Jane?
Yeah.
Really?
Jane.
Hi. I'm ready to go. I'll meet you out front.
Alltså grejen är, för utan den här scenen för Kevin Spacey så tror inte jag att den här filmen hade varit lika bra. För att det här är typ enda gången man faktiskt ser genuint, liksom det finns något liv i honom.
Ja,
inte bara en, liksom någon tillbakablick eller så, han har säkert haft, utan här ser man ju så här, fan, du har ju någonting kvar.
Mm, ja.
Djupt inne liksom på
allt
något sätt.
Allt annat är så cyniskt.
Och allt annat okay, är så script och,
yes,
och liksom så beräknat och det är hans vardag och allt sånt där. Alltså, jag tror att den här är skitviktig nyckelscen. Och det kanske inte var meningen ens. Så att det här är sånt där som är så här, oh, tur att ni fick just den här typen av scen.
Jag tycker absolut. Det finns flera sådana scener. Alltså när han söker jobb eller när han liksom...
Ja, men inte när man ser den där nyfikna sprall. Det är dött, ja. Mm.
Han dör, det är liksom... Okej, okay, I can do this. Mm. Men det är liksom allting
är
bara att han...
Eller attityden finns ju i massa scener. Visst. Eller här, jag är kåt, absolut. Det finns något driv, alltså så. Men det här får jag nog vilja så här... Alltså man vill att det ska gå bra för honom.
Ja, det finns nästan lite värme där.
Precis, och det är så här, fan, jag vill också gå ut och ta några
paps. Det är fint en scen på slutet när han pratar med... kompisen och frågar hur dottern har det. Och blir lite glad för att hon är kär. Ja. Och att man känner att, alltså det är en sån liten grej, men det är verkligen som att han har förändrats och landat och försonats med tillvaron på något sätt.
Det
är samma. Lilla liksom. Det är ganska elegant. Så.
Exakt, det är exakt samma, men den kommer så sent.
Oh, ja, absolut.
Så att det är därför jag tror att den här är så jävla viktig. Att den kommer när den kommer.
Den här är ju också någon sån här som ger honom en knuff någonstans.
Exakt.
Ja, det är det här gnistan tänds.
Och den är också skitviktig för Ricky.
Mm.
Alltså för här är han så här, så man bara, fan, han är ganska snygg. Han kan liksom ta ansvar över en situation och liksom vara typ den vuxna. Och han är lite så här världsvan. Han är van vid att röka och hantera situationer. Och jävligt självsäker. Och bara, I quit. Alltså,
ja, men han är ju, det finns, alltså, har man en hierarki mellan de här fyra som är med i scenen. Då är, han är nummer ett, lätt. Ja. Liksom. Det är ingen snack. Han är också, vad skulle jag säga? Just det, det var en fråga som kom upp. Blåser han Lester när han säljer
2000?
Ett liksom typ inte ens en femma weed för 20 lax.
Jag skulle känt mig jävligt blåst.
Det är ju väldigt mitt... man ifrågasätter ju priset. Man säger, nej men det här är typ NASA jobbat på. Man bara, ja men jag vet inte. Alltså, 2000
så jävla bra kan
en
det inte vara.
En annan pundare bara, jag lovar NASA jobbat på det här.
Jag tror att de ska ge intrycket av att han är väldigt kunnig och att det är så jävla bra grejer.
Men det är inte värt 20 lax. Jag tänker mig att det är så här 8th of an ounce och det är 3,5 gram.
Ja. Nej, jag tror inte heller att det är...
Jag tror att han hänger på tripprapporter på Flashback.
Men jag tror inte att det manusmässigt, storymässigt är gjort så att han ska blåsa honom, utan jag tror att de försöker intala publiken som ser filmen att så här bra gräs finns det och det kostar så här mycket.
Ja, det tror jag.
Och Ricky är den som har tillgång till det.
Ricky är den som har det.
Men jag väljer, alltså tolkningen är fri. Det är inte omöjligt att han blåser Lester lite grann. Säg att han skulle ta 10 000. Alltså, ja,
men jag tänkte
dollar.
Också på det.
Men han har ju ändå testat det och tyckte att det här var så jävla bra. Mm. Alltså, så det är ju inte upplagt för att det är en blåsning.
Men han har inte hört priset.
Men han är så ärlig. Det finns ju lite så här Pulp Fiction-vibbar. Det är nästan samma scen som när John Travolta ska köpa heroin av Eric Stoltz. Så han liksom typ... This is the shit I take. Liksom, det här är det enda jag tar.
From the Harz Mountains of Germany. Different, but equally good.
Men det är alltid så med såna knarklangare i amerikanska filmer att det alltid ska finnas något så här specialstash för så här hur liksom i typ Pineapple Express och sånt också. Och då är det så här Pineapple Express och man bara, varför har inte några mina langare kommer aldrig med något sånt. Men det är något så här special utan det bara så här.
Nej, men du väntar ju alltid, man måste ju vänta ut det. Man måste ju så här, de måste ju gå igenom här. Har vi
jag
har provat
att göra det, vet du vad som händer då?
Och sen?
Ja, det är ut ur bilen. Jag måste iväg.
Okay. Men Pineapple Express då?
Ja, vad fan.
Du ska ju visa mig det där hemliga som bara du får.
Men man måste ju få rätt förtroende. Det är ju det som är att de bondar. Jag menar, om han tog upp det knarket med alla så skulle du inte känna special mellan dem. Du är en av de där.
Du säger
där
att jag bara, är basic bitch, eller?
Ja, i det här. Hade du varit med i filmen så hade du bara fått se den där stora påsen.
Ja, för 300. För det var inte special.
Det,
alltså,
det är det jag har. Liksom, aha, du är en sån här special för
vänner. Någon jävla fryspåse.
Nej, det här är strictly professional.
Det är bara som bara är jättestar
och kottar.
Jag tänkte på en sak nu när delvis den här scenen med att de ska ha sex och så får man inte spilla på soffan och så, oh, du bryr dig bara om staff och så, att det är ju inte bara den här filmen, men det är ju alltid så att meningen med livet och att leva loss, det ska alltid vara sexuellt, precis som att det är självklart att det är mycket mer så här livsnjutning och fantasin och livet blommar upp om du har sex med en ung tjej än om du köper soffor som du är fascinerad av. Alltså det finns ingen så här självklart i att det är så att du saknar inre liv om du köper soffor, men du har massa inre liv om du har sex liksom. Men det är väldigt det ska vara väldigt självklart att man är på det. Åh, köpa soffor istället för ha sex som hon har haft redan i 25 år av sitt liv och bara måste ha mer av, för det kan aldrig bli tröttsamt och tomt.
Man kan inte ha båda. Nej, men du får välja.
Att, man kan inte ha en tjej med små bröst för mycket.
Nej, men det är som att det är så självklart att om han bara får sex med en ung tjej, då kommer livet återvända. För det kan ju inte vara lite tomt och tråkigt. Jaha, var det bara det här? Det här var ju som att onanera i duschen liksom. Utan sex är alltid så, det kan aldrig bli tråkigt eller förstöras eller gå på rutin. Utan hittar man bara kärlek, då jävlar. Lyckligt slut. Då är det bra. Då är det lycka.
För en stund i alla fall.
Men det är en naiv syn. Det är lite som att om man bara får barn så har man, ja men då är de lyckliga sen. Men det är det ju inte. Det är ju kul att ha barn, men det är liksom ingen som säger att sex är så fantastiskt.
Men frågan är då om de driver den här tesen då, motbevisar sig då när han säger, ja nej, jag vill inte ta din oskuld
Vilket faktiskt var ett senare val. De hade, de lekte med tanken att han skulle ha sex med henne. Men de valde att inte gå den vägen.
När de såg hur jävla kall han gjorde karaktären.
Apropå sex, alltså bästa slapstick-scen, eller slapstick, men det är ju när de har sex på
motellrummet. Ja, det är ju fint.
Alltså,
ja.
Det är ju väldigt, väldigt bra tycker jag.
Ja, det är roligt.
Alltså, det finns ju inget bättre än det där, den där extrema, den där humoristiska sexställningen.
Ja.
You like getting nailed by the king?
Oh, yes, I love it. Fuck me, your majesty.
Who's the king?
Oh, you are. Who's the king?
Oh. Det är så sant att han pratar om sig själv som The King.
Ja, det är, I'm the wiz!
Ja. Jag gissar att de hade väldigt, väldigt roligt också när de gjorde den scenen.
Ja, det hoppas jag. Alltså, säkerligen.
Så, liksom, satt och lite kastade in repliker och grejer.
Hellre det där än att göra en seriös kärleksscen. Liksom. Det är så mycket, eller, super mycket enklare att göra.
Hellre det där än att inreda sitt hem.
Ja, verkligen.
Och så, precis. Jag tycker också att det är väldigt bra att, inte, att man inte drar ut på det där. Nu ska vi göra en rolig sexscen, så nu är den massa olika vinklar och jättemycket för lång. Man bara, typ, vi fattar. Det är liksom,
8 sekunder räcker.
Ja, är det inte en liksom, Judd Apatow-komedi så behövs ju inte.
Nej. Alltså det räcker ju sådär. Det där säger ju skitmycket.
Ja, verkligen.
Jag har så jävla mycket här. Ska jag dra lite fler grejer?
Kör.
När Kevin Spacey slänger sparrisen så skulle han ha slängt den i golvet men slängde in i väggen, vilket chockerade ärliga intryck på dem. Han, det var inte heller tanken att han skulle köra på henne med den här radiostyrda bilen.
Jag älskar den.
Ja, också någonting som de kom på i stunden. Vi ska se här. Ja, här är också roligt. Den här filmen, under 90-talet, från Oscarsvinnare 90 till 99, så är den här filmen och När lammen tystnar de enda två filmerna som inte är period pieces, det vill säga att de utspelar sig i sin samtid. Mm. Och jag kollade upp det, så det är 1990 är det Dansa med vargar, sen är det Lammen tystnar, sen är det De skoningslösa, västern, Schindlers list, Forrest Gump utspelar sig under flera olika tidsepoker, Braveheart, English Patient, Titanic, Shakespeare in Love, American Beauty.
Shit.
Det var väldigt intressant.
Ja, verkligen, verkligen.
Undrar om det är liksom sådär, det är dyrt att göra sådana period-grejer, stora påkostade projekt, så då finns det också mycket tyngd att driva Oscars-kampanj för. Sådär.
Dels det, och sen som vi har varit inne på, vad fan pratar vi om just nu? Liksom, ska det komma ut Aliens? Eller ska vi, liksom, det är mycket som inte, vi har inget att prata om. Det är pre-9/11. Det finns liksom ingen som driver oss riktigt. Men hur var det förr? Det var ju väldigt mycket som 90-talet. Liksom, saker som inte ens är nämnda här, Rädda meningen, Riot. Alltså det är jättemycket. Andra världskriget fick ju en boost under 90-talet.
Pratar vi om vi nu också, så är det killar nu? Eller har
Nej, men
jag
USA,
helt...
alltså USAs filmindustri framförallt.
Ja,
liksom.
Killar.
Andra världskriget.
Mycket dramer också. Mycket sådana här Anthony Hopkins-dramer i gamla
Legends
brittiska miljö.
Legends of the Fall.
Ja, men en hel hög av de där, vad heter det, mer
högård. Den var sexy, hörde jag.
Ja.
Jim and Jim var med flit liksom de mest normala, tråkiga i filmen, just för att Alan Ball var såhär, jag längtar tills det liksom kommer sådana där den bara får vara tråkiga homosexuella och inte behöver vara liksom hysteriskt eller flamboyant över dem liksom.
Det är väldigt skönt alltså, om Annette Bening ska vara en mäklarklyscha och han ska vad heter han, ska vara en marineklyscha
Så de har plockat bort alla klyschor där.
Precis.
Hade ju kunnat gå och plocka bort det. Det är ju ändå att de joggar och vet lite om träning, känns ju som en klyscha. De hade ju kunnat vara lite
säckiga. Och att de kommer med
säckiga.
Fruktkorv.
Ja, alltså du inte har inte plockat bort allt.
Korv! Fruktkorv!
Det är jävla konstigt.
Ja, men de hade ju kunnat...
Bara för att de är gay.
Jag vet inte.
De hade ju kunnat komma med ölmagar och lite öl till honom.
Ja.
Sådär.
Och sen, det redneck,
men det här var så pass bra att kunna göra 99.
Kungen av Queens och att det är mycket snyggare pojkvän.
Jag fortsätter. Lester söker jobb på Börjarestaurangen. Filmades på natten, men de gjorde om det så att det ser ut som att det är på dagen.
Ja.
Det tänker man inte på om man inte ser det.
Men det brukar man göra. Gör man inte det, Tind? Alltså, det är ganska vanligt, va?
Man kan göra så när man är inne. Men jag förstår inte varför de gjorde det, för att det är jobbigt.
Ja,
alltså, och plus att det är dyrare filmer. Jag vet inte vad de har för avtal där borta.
Ja, det kan ju vara så att han hade tänkt göra det på kvällen, men de bara, det blir konstigt klaffel här om det helt plötsligt är...
Ja, alltså de är ju inne i en artificiell miljö, liksom, så att det är lysrör. Vad fan. Det kanske bara Kevin Spacey bara, jag vill vara naturligt skittrött. Vi spelade in det här möjligt. 4 på natten. Ja. Ingen aning, men
de spännande. De visste inte om att det skulle vara dagtid när de filmade det, i alla fall. De gjorde om det efteråt.
Okay.
Så att, nu ska vi se. Ja, den här dansen som The Spartanets, som de heter, gör innan basketmatchen. Det är koreograferat av Paula Abdul.
Hmm.
På omslaget så är det två modeller som gör stand-in. Den här handen på magen. Det är inte någon i filmen, utan det är Christina Hendricks som är med i Mad Men. Mm-hmm. Som är, och sen är det en annan som heter Chloe någonting. Jag tappar bort det.
Mm.
Halvkul. Men casting måste få dyka klart där. Jake Gyllenhaal och Seth Green gjorde audition för att spela Ricky Fitz.
Nej!
Tycker det var väldigt bra att de
Jake
inte gjorde det.
Jake Gyllenhaal hade varit perfekt.
Nej!
Det hade varit så sexigt.
Nej, jag är glad att det blev Wes Bentley.
Jag hade velat se honom.
Nej. Wes Bentley var den första skådespelaren som provläste.
Prata med mig om plastpåsar vilken dag som helst, Jake Gyllenhaal.
Han ska inte vara så. Och plus att Jake Gyllenhaal är liksom inte så bra.
Men de här ögonbrynen, jag blir tappa fokus.
Jag älskar det, jag älskar det. Han är perfekt.
Ja. Wes Bentley är perfekt. Han är den första som läste för den. Mm. Och till och med jag tror att det var casting directorn har läst den flera gånger, den här monologen om papperspås, plastpåsen. Och det var när han gick in och läste den som han bara okej. Så det var verkligen något som klickade.
Jake Gyllenhaal hade ju inte gjort filmen sämre, tror jag.
Nej. Men jag tycker Wes Bentley är perfekt här.
Ja, tycker jag också.
Kevin Spacey och Annette Bening var first choices för Sam Mendes. Men
Tom Hanks.
Tom Hanks blev erbjuden.
Yep.
Och han fick ju vara med senare i Road to Perdition, som också är Mendes sista. Sen har vi Kevin Costner, Jeff Daniels, Woody Harrelson, John Travolta och Bruce Willis var alla considered.
What?
En som blev erbjuden, vilket hade gjort det här till en helt annan film. Det kanske hade gjort det till en kär uppföljare till Ett päron till farsan, är Chevy Chase.
Ja, jag tänkte John Candy.
Nej, Chevy Chase skulle gått in och Griswolda Lester Burnham.
Ja.
Har ni tänkt på när typ päron till farsan firar jul, när han står och tittar ut och ser någon lättklädd tjej och han är så här, det är så här, verkligen komisk scen av en man som inte kan hantera sina lustar humor som var på 80-talet.
Men det här är ju en sån film.
Ja, men det är inte på samma sätt alls.
Jag hade ändå velat se hur det blev.
Ja.
Med en Griswold som är så här tafflig pappa som, ja,
det hade varit en helt annan Ferrelli, det du regisserar.
Ja, det hade varit en helt annan.
Jag hade ändå velat se.
Alltså det är upplagt för komedi. Ja. Definitivt, men det hade blivit en helt annan
film. Komedi.
Ja.
Det skulle inte ens varit en komedi. Det skulle inte ens varit en komedi. Det bara blev så. Kirsten Dunst, Sarah Michelle Gellar, Brittany Murphy, Katie Holmes. Alla erbjudna. Alltså Angela då. Alltså hon som är, han är kåt på. Och Tiffany Amber Thiessen, om ni har sett Saved by the Bell.
Ja.
Crazy Kids.
Mm-hmm.
Kate Hudson var också och gjorde audition. Sarah Michelle Gellar tackade nej för hon hade Buffy the Vampire Slayer. Kirsten Dunst sa att hon var inte intresserad att spela ett objekt till Lester Burnham. Hon hade sagt, I didn't want to be kissing Kevin Spacey. Come on. Lying there naked with rose petals. Tyckte jag var roligt sagt.
Jag tycker hon gjorde helt rätt val.
Ja.
För jag tycker den här Angela är bättre också.
Ja.
Men också att, ja, lite platt roll om man ändå är en skådis.
Ja, jag tycker inte. Det tycker också var bra. Jag tycker Mina Suvara är väl jättebra här. Ja. Holly Hunter, Helen Hunt var också considered för att spela mamman då till...
Helen Hunt.
Mm.
Ja, det hade varit kanon också.
Mm, det hade varit kanot. Det hade varit kanot, sa jag.
Mm.
Terry Gilliam tackar nej till regissera och David Lynch tackar nej till regissera. Det hade också blivit väldigt annorlunda filmer.
Men, Terry Gilliam är ganska konstigt. Men de hade fått regissera för mig.
Jag säger att det hade varit helt annorlunda filmer.
Absolut, ja.
Vilka hade ni castat idag?
Till Lester Burnham?
Ja, till en valfri roll.
Ja, Kevin Spacey hade väl inte fått någon roll överhuvudtaget idag?
Nej, jag tänkte, innan vi svarar på den frågan, jag tänkte på det när jag såg det så här, kommer det här vara cancer culture som fuckar med min brain för att han tände på någon som är yngre? Och så kom jag på att
eller någon som är yngre, killar som är yngre.
Exakt, det var det. För att om Kevin Spacey hade rovdjurat sig på yngre tjejer, då tror jag den här filmen hade hamnat i ett större skamfack. Men eftersom han var främst ute och prowlade på unga män,
exakt,
så blir det här liksom, det blir inte en representation av Kevin Spacey. För att psykologiskt så kan man ju se filmer där sånt här har hänt och blir så här, jag kan inte ens se den filmen för det påminner för mycket om det här. Men jag såg den och bara, nej, det är ganska långt ifrån vad han gjorde ändå.
Eller så tycker man att det är lite så här woke att en sexuell läggning ska spelas av den som har den sexuella läggningen.
Jag hade inte
du menar inte att han är heterosexuell, men jag menar att han är lite så hebefil, att det är liksom, ja, du ska väl ha, du kan inte fejka det liksom. Det måste ju vara någon som vet hur det är på riktigt.
Du kan inte spela det, ja. Att han inte gick ut och sa det hårdare, ja.
Att han inte sa det, jag står...
Jag gillar ju inte... Ja, det är konstigt att han inte gjorde mer uttalande så. Men vem som ska spela någon här, jag är så dålig på... Vad heter han? Timothy Chalamet är väl poppis. Han kan man väl slänga in någonstans.
Ja. Ja, han hade säkert kunnat spela.
Han kan spela Ricky.
Ricky, men det hade ju blivit en lite annan. Men han kan ju man ju lätt göra till någon lite mer nörd så här. Han har ju ganska mycket bredd tycker jag.
Mm.
Han är ganska smal.
Ska man flippa hela grejen? Alltså att det är liksom frugan som får en livskris och börjar bli bananas. Och så har du en son istället för en dotter. Och med en killkompis.
Så
och
säkert.
Den som säljer weed är en tjej.
Jag tror inte säkert, det händer så jäkla mycket. Jag tror alltså, du kan uppdatera lite grann hur de lever. Men egentligen har du ju bara en hel massa människor som försöker bryta sig ur sina mönster, och du har ju redan en fru och en man, och byter du plats på dem så blir det förmodligen lite likt ändå liksom. Mm,
men det är frugan som flippar och
börjar jag tror att det redan är lite klyschigt att det är fru, eller så att säga, du har redan så att säga vänt på det genom att det är frun som jobbar hårt och han som går hemma och känner sig underlägsen och förtryckt och jag vill göra något om mitt liv liksom. Så han har liksom redan den kvinnliga rollen, byter vi på det, då har vi liksom en hårdarbetande man som är otrogen och så har vi en fru som går hemma och känner att livet rinner ur händerna och en gång levde jag och var ung och sådär, så att jag tror inte man får en mer egentligen, det händer inget spännande tror jag med könsrollerna, däremot så kan man ju göra den filmen såklart. Jag tror det gäller samma sak med barnen.
Det skulle vara mycket roligare.
Jag slänger in den här. Nej, blir... Jake Gyllenhaal gör Lester Burnham. Nu,
alltså, han är ju för snygg tycker jag.
Jag tror också det.
Att han är bra på att spela lite så creepy.
Jag tycker, jag är inte Jake Gyllenhaal fan.
Alltså, en jättepoäng med Kevin Spacey är väl att han är lite creepy.
Ja, men att han har det här...
Väldigt många av hans roller är ju det. Så det känns också taskigt att han är så här cancelad. För han har ju verkligen blivit så här castad. För att vara, du är lite tvetydig. Du är lite creepy. Vi vill ha någon som utstrålar lite creepyhet liksom. Och så ska vi ge dig en karriär för det. Och sen så kommer de på, aha, du utstrålar creepy för att du är lite creepy. Liksom, ja, men vi hade förväntat oss att du liksom...
Men fan, det är väl därför man får pris för att man liksom låtsas vara någon annan.
Ja, precis. De gjorde en jävla dokumentär. De trodde att han var en skådespelare.
Ja, men liksom, och vi trodde att du bara såg ut som en alkis när vi gav dig en massa alkisroller. Och så visade det sig att du var en alkis. De har fått precis det de har betalat för i alla år.
Men jag är rädd att någon ska säga det här först. Okej, så då. Nicole Kidman hade ju fått rollen som hysterisk hemmafru, va?
Nej, har du någon sett henne hysterisk?
Ja, men hon är ju alltid hysterisk.
Hon skulle under ytan. Hon skulle ju aldrig sitta och bara... I refuse to be a victim! Yes, fuck me, emergency!
Ja, men hon skulle lätt kunna göra den.
Ja, jag tror att det föredrar det. Fast det kanske är lite mindre komedi, liksom. Men jag tror att hon
hade
kunnat...
Jag säger inte att hon hade varit bäst. Jag bara säger att hon hade säkert blivit erbjuden
idag. Det hade varit ett isberg.
Ja. Keanu Reeves som Colonel Fitz. Och då menar jag Keanu Reeves utifrån hur han är i den här Kate Blanchett-filmen The Gift.
Alltså, man tycker ju om honom.
Ja, men där är han väldigt obehaglig.
Jo, men ändå, men det blir inte någon som man tycker om.
Nej, men det kan...
Det skulle vara kul, för han har väldigt mycket likability, och det skulle vara kul att försöka se honom göra någonting nytt av det.
Det har varit jättekul.
Okej, jag säger såhär. Lester Burnham.
Ja.
Jag kör på Martins upplägg. Att vi byter.
Att vi byter, okej. Okay.
Så Lester... är ju då en kvinna.
Ja.
Och spelas av Catherine Hahn.
Catherine Hahn, ja. Mm, okej.
Okay. Jag vet inte vem det är.
Okay. Catherine Hahn, jo men jo, det vet du. När du hon är SNL-alumna och gör mycket komedier.
Fantastisk, så här ser hon ut.
Ja,
okay.
Och
hon spelar Lester.
Hon spelar Lester. Och frun spelas av Mark Duplass. Det tror jag.
Mhm.
Vem det är.
Jo, men du vet ni visst det.
Jag känner
bara
igen facet säkert.
Han.
Nej.
Ja, jag tror.
Jag vet vem det är.
Jag vet inte vem det är.
Jag tror, ju mer jag tänker på det så tror jag att en ombytta kön på den här filmen hade blivit så här, känns så jäkla kontroversiell liksom, att du har en kvinna som hoppar av sitt jobb för att jobba med något lite enklare och ägna sig åt sitt utseende.
Precis, det har varit mycket större mening i att se en sån
film. Ja, men det är också sådär liksom att folk har tyckt liksom, åh, varför ska det vara kvinnor inte trivas med sitt jobb nu plötsligt?
Börja och träna och hooka med sin sons kompis.
Men det känns ja, ganska fräscht på ett sätt. Ägna sig och gå på salong, börja sminka sig igen som gjorde
när var ung. Det beror på hur hon gör sin förvandling också. Det finns ett rätt
och fel sätt att göra. Men jag tror det är mycket mer
gammaldags film. Nej, jag tror inte att det behöver vara det.
Nej, kanske inte. Inte
absolut inte.
Gayparet spelas av Pacino och De Niro.
Ja.
Det var underbart. Oh. Nej men gud, jag vill se en hel film om dem.
De har ju typ två scener.
Fan vad bra alltså.
Ja, och plus att de får alltid så här lite färgglatt i bakgrunden. Lite. Om ni tänker på det, om ni kollar på den igen, så är det så här, när de kommer med fruktkorgen, då är det en fruktkorg med en massa färger och sen så är det lite sol i bakgrunden och så är det lite så. Det är mycket sånt i den här filmen som jag tycker är svinbra. Ibland lite, eller så är det bara jag som tänker på det, men alltså till exempel första gången Kevin Spacey kommer in på kontoret och han fortfarande är i sitt deprimerade tillstånd. Mm. Då är kameravinklar, han ser väldigt liten ut. Han sitter väldigt långt bort på en stol mitt i rummet och kollar uppåt och han står upp och kollar neråt på honom. Sen när han kommer in och säger upp sig, då är de på en jämn nivå. Och liksom en helt annan setup i samma rum och ett samtal mellan dem. Typ lite sådana grejer, men det är verkligen, det är uttänkt och väl alltså genomarbetat.
Ja,
sen tycker jag också att det är så jävla snyggt när Ricky och dottern sitter i hans rum och bilden är liksom, hon sitter och pratar med honom som hon filmar som är på tvn. Så att man ser bara honom genom liksom kameran. Sånt är ju så jävla snyggt.
Det är snyggt.
Och det bidrar verkligen till en, alltså också, jag tycker att det känns så jävligt intimt mellan dem. Alltså att de känns väldigt äkta i sin relation och sin weirdness. Liksom. Mm. Det är så jävla snyggt att bara ta sig tiden och tänka hur man ska göra sånt. Alltså kameravinklar, fotot är ju extremt nice.
När man går in på en sån inspelad video, det första man ser, det där klippet, när hon sitter och pratar, då tänker man ju så här, nu blir det porr! Då är kroppen upplagd. Sen är det två timmar inte porr.
Men jag kan inte släppa Pacino och De Niro nu.
Oh. Kom över där. We brought you some fruits. Banana. Everybody. Och typ såhär, partners. What kind of partners? Och De Niro typ såhär, sounds a little bit, you're a little bit condescending. You're a little bit homophobic.
You insulted us a little bit.
You insulted us a little bit. You don't like us because we're gay. Let me tell you something. Åh, jag hade sett den där. Det hade blivit en helt annan film, men gud vad jag vill se den.
Jag fokuserar på den. 15 minuter lång scen.
Det är en egen film och spinner upp en timme. De sitter i bilen och typ såhär.
Man har liksom egna förtexter på den lilla scenen.
I'm talking to an empty door opening. There's a fucking dead guy on the end of this door.
Ja, men det hade ju varit, vad heter hon, Stelisen du nämnde förut?
Nicole Kidman.
Ja, Nicole Kidman. Hon hade kunnat vara Chris Cooper.
Ja, just det.
Grannen. Hon hade kunnat vara den som bara eller såhär bara
Ja,
hon, och så hade hon kunnat... en man som bara
ja just det.
Men hon har ju också
Mark Wahlberg.
Ja.
Fast det hade ju varit, känns lite nytt ifall det vore liksom en att den jobbiga pappan istället för en kvinna som var så här ashomofob mot lesbiska liksom.
Oh, these lesbians.
Det känns lite nyskapande.
Det var så starkt.
Ja, det hade varit
inte hålla med. Jag var en puk på den.
Jag tror att hon hade gjort det så jävla bra, Nicole Kidman.
Ja.
Alltså, hon skulle lätt kunna liksom
prata det. Det har varit första gången man såg det
så här. Gå mer åt det så här kristna kanske. Alltså inte marine men mera kristna. Alltså,
jag skulle nog vara mer åt det hållet.
Ja, någon typ av liksom.
Men eller så kör man inte alls på det. Hon har bara problem med det.
Ja.
Alltså, så spelar man inte på några...
Behöver inte vara religion.
Nej. Nej, men bara, hon är bara... Fattar.
Bara råkar ha en...
Hon är bara, ett visst förakt. Hon är ju för att hon är lesbisk själv såklart.
Ja. Ja. I also want to eat some pussy.
Men alltså, förlåt. Men det här, när pappan... När Chris Cooper sitter och tjuvtittar på bandet.
Ja.
Nej, när det är film... Han sitter och tittar genom fönstret. Och det är så här två fönster och han tror att hans son går ner på Lester.
Ja.
Jag vet inte.
Alltså den är väl välgjort på ett sätt, men det är ju en farsscen som man ska ta på stort allvar.
Jag tror att det är för att han gör den här händerna bakom huvudet.
Jag vet, det är lite mycket. Och så är det precis en sån vägg däremellan.
Ja, man har slängt in grej efter grej som ska vara sådär missförstånd. Sen kommer han dit och pratar med honom. Det är också en massa sådana här, ta av dig tröjan, du är alldeles våt. Och min fru är borta. Och allt är såhär fars. Springer dörrar över de grejerna. Och samtidigt är det så här gråt och regn och hela det köret.
Men jag tycker att det är konstigt att lyckas med det.
Får vi in dig i de här kvinnokläderna snabbare?
Jag har bara min frus kläder här.
Vänta, jag ska bara bära den här plankan genom rummet. Oj.
Ska vi gå till frågan?
Ja, jag kan bara säga att den spelar in en jävla massa pengar.
Ja, just det, pengar.
$15 miljoner spelar in $356 miljoner. Jävla massa pengar. Alltså.
Helvete.
Men var inte bäst det året. Den kom ganska sent, så att jag tror att intäkterna fördelades ut på 99 och 2000. Men den är inte uppe på topp 10 någonstans. 99 är Star Wars episode 1. Och 2000 var det Grinch and Stole Christmas. Det är 2000 är ett väldigt konstigt filmår. Vi får se om vi hittar några fler filmer där. Men det är väldigt mycket konstiga filmer som kom. Vi tar frågan.
Ja, frågan. Ska vi börja med Tind?
Ja, alltså 100% att den håller. Den är det är jävligt snyggt manus, bra regi ändå, den är speciell, den sticker ut samtidigt som att den gör jävligt mycket med små medel. Jag har egentligen inte någon superstor kritik till den. Jag njöt verkligen av att kolla om den. Jag tycker den var fet. Den håller.
Fanny Agazzi?
Ibland har ju vi sån här att man vill säga att det håller för att man har en idé om när man såg den första gången.
Ja.
Den här sentimentala grejen.
Men det är tanken att vi ser om den.
Precis. Att det får en att vilja säga att den håller fast man ser lite att det här var ju inte riktigt som jag förväntade mig. Nu känner jag lite att jag borde kanske säga att den håller, men jag kan inte släppa tanken på hur jävla irriterande jag var när jag gick i nian eller åttan, såg den här filmen och tyckte den sa allt om livet. Och det gör den verkligen inte, utan den vill säga allt om livet med den här plastpåsen. Jag tycker den är pretentiös, men jag tycker den har fina delar, men nej, jag tycker inte att den håller. Och jag tror att det beror på tonårs Fanny, alltså, att hon var så jävla tvärsäker på allt och bara, nja, titta vad de försöker säga nu, de säger inte, de visar det. Sluta.
Hon skriker i ditt huvud när du ser filmen.
Jag säger nej, den håller inte, se något annat.
Ola Aurell.
Jag säger också faktiskt att den inte håller. Jag tycker att den är, det finns ju någon slags ambitioner i den, och delvis är det liksom bra uttänkt att den vill lägga liksom en konstnärlig ribba som inte bara är vanliga Hollywood. Men det är delvis dåligt genomfört, dels för att vissa grejerna är, som Fanny säger, lite platt någonstans och lite klyschiga. Ibland är det så här, lite så här regin som är lite överdriven och serietidning, och jag tycker inte de använder Kevin Spacey bra. Jag var liksom förvånad över hur dålig han var med tanke på hur bra han har varit i andra filmer. På ett sätt är det orättvist, för det är ju en bättre film säkert än vissa som jag har sagt håller, men det är också att den gör anspråk på att vara en bra film, och de har resurser att göra en bra film. De har liksom skrivit konstnärligt manus och sådär, och så gör de bara det här, och då känner jag att då måste jag bedöma den lite hårdare. Man förväntar sig mer, och nu tyckte jag den var tråkig. Men det kanske är att den inte håller att se om då. Den kanske höll att se en gång. Men jag säger ändå att jag hade väntat mig mer.
Förlåt, jag vill bara tillägga en sak som jag inte tycker håller. Slutet. Alltså jag tycker inte att han blir skjuten. Nej, håller inte. Förlåt. Det spårar. Vad är det här? Ja, varsågod.
Erik Broström.
Det är klart att den håller.
Vad fan är det för fel på den här?
Alltså, det här är en jättebra film. Det här är inte min favoritfilm, och jag var inte så exalterad över att vi skulle se den. Jag var lite mer nervös hur jag skulle se på Spacey efter Spaceygate. Men jag tycker att det är liksom någonting med en film som, trots att jag inte är särskilt intresserad eller involverad eller har starka nostalgiska känslor, så kan man inte komma ifrån att den är jättesnyggt berättad, det är jättesnyggt manus, det är jättesnyggt foto, det är jättebra skådespeleri, även om det är överdrivet medvetet eller inte. Jag tycker slutet är bland det bästa.
Särskilt när de klippte bort rättegången som skulle varit med. Klart den håller.
Mm. Jag håller med. Min utslagsröst säger att den håller. För att det är så oerhört proffsigt genomfört allting. Ibland vill man bara se så duktiga människor, de som är bland de bästa på det de gör, bara få chansen att göra det. Och jag tycker att det är skitbra rakt igenom i alla de här filmelementen. Alltså foto, regi, manus, skådespeleri. Allt är bara top notch. Sen håller jag med om att det finns så här. Det kanske beror på dagsformen och sånt där, men jag, en sämre dag då hade jag kunnat tycka att plastpåsen är bara, hade sabbat allting. Men jag tycker att så här, allt annat är så jävla bra, så att jag är beredd att liksom ta med. Alltså jag har överseende med plastpåsen, och jag överseender med lite så här, teaterregin som går lite överstyr ibland sånt där. Så att den är tillräckligt bra för att så här, täcka upp för sina svagheter.
Ja.
Så nej, alltså skitsnygg och proffsigt genomförd, och så här, det finns en känsla, jag connectar med den här filmen.
Ja. Den
på ett annat sätt än när jag såg den första gången.
Ja,
jag
tror
det. Men så här, den är alltså, objektivt är den ju svinbra genomförd. Och sen känner jag att jag liksom jag tycker om den.
Jag tror ett skäl man ska lägga till, förutom är att jag borde kunna relatera till filmen. Jag skulle befinna mig på samma plats i livet, i alla fall så mycket jag kommer göra. Och jag känner ingenting. Jag känner inte att den serverar något som jag kan relatera till, eller inga lösningar eller ens förslag på någonting. Jag tycker bara att det är någon slags kliché om att han ska bli kär i någon tonåring, och det är liksom, jag känner ingenting för det. Jag känner inte, så där skulle jag känna.
Nej, jag fattar det. Och jag kanske hade känt likadant om jag hade sett den typ för 2 månader sedan. Jag vet inte. Men igår när jag såg den, jag bara såhär, shit.
Men jag tror också det handlar om, när jag var yngre och jag tyckte den här så här öppnade världen, så tror jag också att jag såg, alltså min värld var så liten, att liksom den här kärnfamiljen, det betydde så mycket. Och så här, att slå hål i det betydde så mycket. Och nu känns det bara som så här, ja men ni är bara vita, rika människor som bitchar om olika saker, och Kevin Spacey drar lite one-liners som han gör så charmigt.
Det finns så jäkla mycket film och teater som slår hål på kärnfamiljer och har funnits i 100 eller flera hundra år. Och det gör också att det krävs någonting när man gör det. Om man ska gå in i den teatervärlden, nu ska vi liksom genomskåda hur familjer ser ut på insidan. Det här är inte det mest spännande, tycker jag.
Jag är nog lite med dig där. Vi är kanske lite pretentiösa. Vi är för pretentiösa för den här pretentiösa filmen.
Ja, men den hamnar halvvägs, tycker jag. Jag tror att det är där som...
Precis. Sen den köper bara, jag att det är bra.
Kan ni spela på vår plan, Halva, då får ni fan göra ordentligt.
Ja, men lite så är det.
Vi tror att vi är för bra för den här filmen.
Ni kan pissa hur mycket ni vill. Vi har ett beslut.
3-2. Men på tal om pretensioner. Ja. Vi brukar sitta och smacka lite i sändning här. Eller i sändning inte, men i inspelning. Och det är ju Håller en snacks. Nu har någon redan tagit en hallonbåt här.
För jag köpte, det var Fanny tog den.
Så det finns 3 kvar. Så att, är det någon som...
Jag äter dem där hela tiden. Jag tycker
du äter
dem
hela tiden, Ola.
Ja, jag vill ha en.
Och Martin.
Håller lätt.
Ja, eller hur? Så vi bara ska få in smacket i...
Jag åt jättemånga, jag tyckte inte de höll. Men
vad
fan?
Håller du att äta 2?
Ja, en säger jag. En är god, men kanske inte fler.
Jag var lite besviken på konsistensen. Jag vill ha liksom den där hårda som liksom...
Gammalt godis, menar du?
Den här är liksom för tuggig.
Jag vill nog ha lite mjuk... Men jag tyckte kanske att det finns bättre sån här godissmak.
Ska jag säga vad som inte håller med hallonbåtar?
Va?
Eftersmaken. Lite sur
men,
i munnen.
Man hela grejen är att man ska äta många så att man aldrig får eftersmaken. Ja. Utan man bara trycker i
sig.
Man somnar.
Jag är bakfull och nu har du inte slutat dricka.
Nej, exakt så är det.
Ska vi avsluta kanske? Vi ska säga att den håller, och nästa vecka ser vi Amadeus. Milos Forman, 1984.
Får jag insistera på att vi måste se originalversionen?
Vad innebär det?
Inte Directors Cut. Om vi kan slippa den. För jag tycker den är betydligt sämre, och i alla fall måste vi fatta beslut på vilken det är som...
Då tar vi originalet då.
Vi tar standardversionen.
Försök hitta den då, för det är, ibland är den svårare att hitta.
Ja. Okej. Okay.
Mm. Så gör vi. Nästa gång ser vi Amadeus. Du har varit Erik Broström, du har varit Ola Urell, du har varit Fanny Gatzi, du har varit Tin Soneby, jag har varit Martin Soneby. Och vi hörs nästa vecka.
Ja!
Ja.
Hej!